Spelsnack avsnitt 575 och idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå.
Och Adam.
Hej.
Alltså, låt oss så jävla glad.
Sänt oss jättiska, Adam. Gud vad kul att ha med dig. Jätteroligt. Och så har vi med en gäst idag också. Jesse Rydland, min numera Team Rocket-partner. För det är ju inte så ofta man får ha någon som heter Jesse med sig. Right. Jag heter Jimmy, som skulle kunna vara liksom en förkortning på James.
Faktiskt. Eller om man kör High Chaparral Vilda Västern så blir Jesse James där också. Det är bra.
Det är ju roligt också. Det gör det faktiskt. Det gör det faktiskt.
Men
det
jag avskyr Team Rocket.
Jag avskyr Team Rocket, ja. Jag absolut hatar Team Rocket.
Va?
De förstör hela Pokémon-animen för de är så jäkla vidriga. Och de är med jämt. Helt i onödan.
Jag har också kollat på de senaste, alltså gamla avsnitten, och de är hela tiden, och man bara sa, sluta nu, men...
Ja, men varför gör
queer representation at its finest 1999, måste jag ändå säga.
James är
queer.
Yay.
James. Ingen egentligen typ, nej, men James
han,
är
han
ju...
Beter sig. Han
har klänning i ett avsnitt.
Han är lite genderfluid.
Inte bara ett avsnitt, det är konstant.
Okej, varje chans han får.
min favorit, för jag och Amanda håller också på att kolla om på de första avsnitten. Och min favorit är när hon på SSN. Och så presenterar hon sig allting. Och så säger James så här, James with perfect tan. Det är så jävla roligt.
Det är avsnittet som kommer efter det när Ash, Misty och Brock bara, men kan ni sluta nu? Kan ni bara inte komma hit varje avsnitt? Och jag bara, tack. Nu säger ni det, jag vill att ni säger det.
Jag tror att de typ lämnas bort lite senare säsonger, tror jag. Men i början är de i alla fall väldigt där. Helt onödiga. De är helt onödiga.
De är helt lite som gråben i gråben och julben.
Liksom. Ja, för fast gråben är ju... Gråben är ju huvudkaraktären, det är ju inte Jesse
jo,
James.
Jo,
är
men liksom i avseendet att de har...
Gråben är till och med i namnet.
De hade kunnat göra precis vad de vill i världen, men de har man gett sig fan på just en specifik sak, och det är antingen då att checka upp julben eller att sno Pikachu. Och de kommer alltid på nya intrikata planer på att göra det, men de lyckas aldrig åstadkomma någonting.
Och de är kattmänniskor,
intrikat,
så de är bra.
Och intrikat.
Ja, men så här, jag har inte sett Pokémon-serien, men Gråben, han blir väldigt, han är väldigt uppfinningsrik ändå.
Ja,
det är inte Team Rocket, för att liksom typ majoriteten av avsnitten så försöker de gräva ett hål i marken och täcka över med löv.
Och så försöker de tillräckligt många gånger, statistiskt sett måste de lyckas någon gång.
Ja, men om de lyckas så till slut så misslyckas de ändå.
Nej, nu ska vi inte vara såna. Du ska uppmuntra dem.
Nej, absolut inte. Jag längtar tills de bara försvinner. Det är liksom, det är höjdpunkten i hela avsnittet. De säger, Team Rocket drar iväg igen! Pink! Man bara, åh, skönt, finally.
De är ingenting annat, skulle jag säga.
Tänk, ja, men, tänk om ett avsnitt skulle börja med att de bara försvinner direkt.
Precis, liksom.
Kommer aldrig tillbaka.
Jimmy sitter här och klagar på de här barnprogrammen som inte är tailored för honom.
Nej, men alltså, jag tyckte inte som när jag var liten. Alltså, det är liksom, det här är liksom ett snart 30-årigt agg mot den här duon. Och det är så himla lustigt, för att Team Rocket i både i spelet och i mangan är ju liksom mer typ maffiasyndikat. Då är inte de här jävla töntarna med, om man spelar Pokémon Gul då, men det är en annan sak. I mangan är det en helt så här typ konspiration. Alla gymledarna är också med på det.
What?
Ja, mangan är helt galen.
Ja, den är jättegalen. Alltså, Pokémon bara typ slices på mitten och det är typ, ja, det är fantastiskt. Ja, men det är bra.
Men
det är bra,
mangan är lite mer på liv och död. Och så här, man märker ganska snabbt om man kört spelen eller sett filmerna eller serien att man läser mangan, att man kan inte lita på någon. Alla är otrevliga. Alla är hemska.
Ja.
Förutom specifikt huvudkaraktären.
Ja, smått korkad. Med hjärtat på rätta ställe. Det är typ som vanligt.
Ja, Forrest Gump.
Självklart.
Så, men vi ska inte prata mer om Pokémon nu egentligen. Men så Jesse, det är kul att ha... Vi har pratat om Pokémon väldigt mycket i år också dessutom. Så att det,
bra.
Men Jesse, det är jättekul att ha med dig här. Och nu sitter liksom alla som lyssnar och bara, vad är det här för person? Och du går ju i samma klass som Amanda. Ni läser ju båda gamewriting, eller hur?
Absolut. Gud vad kul.
Så hur går det med ert skrivande? Och varför liksom skriva spel? Vad är det som gör det? Liksom att, varför den inriktningen?
Gud, det är, så, den, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och jag har fått den frågan från ish ungefär varenda familjemedlem. Och då har jag väl sagt att jag har jobbat lite inom IT, jobbat lite inom kreativt. Men jag tycker ändå att spel är mig så nära. Spel är någonting som, det är liksom det jag flyktar till hela tiden. Jag har haft folk som sagt, kan du inte bara gå ut och göra någonting, eller kan du inte hitta på någon ny hobby? Jag bara, men hobbyn jag har är att liksom fly till någon annan värld och kunna vara någon rymdsoldat eller kunna slicea folk med ett lasersvärd. Det är det jag vill göra. Så när jag såg den här Game Writer-kursen så blev det helt till mig. Helt galet. Och jag bara så här, hit måste jag in. Kommit in första året, grät i ungefär 365 dagar. Kom in på andra året. Och nu är det här. Nu är jag jätteglad.
Ungefär ett år så.
Ungefär.
Det känns som, alltså, det känns som att det gemensamma svaret för alla som söker sig till sådana här kurser är, borde nästan sluta med, ja, men det är min passion. För att det är ingen, ja, som söker sig
till... Vi kan ta om det.
Nej. Nej, men det var ju det du sa, det ligger dig närmast hjärtat liksom, och jag tror att, för att det är ingen som söker sig till sån kurs för att liksom bara, ah, men arbetsmöjligheterna ser fantastiska ut, det här är liksom de anställer game writers höger och vänster, utan det är för att det här är vad jag vill göra liksom. Det är annat som när jag, så det första jag gick på gymnasiet var E-linjen, och det var ju helt baserat på, ja, men det, alla sa bara liksom, ja, men det kommer finnas så mycket jobb. Du kommer aldrig gå hungrig ifall du blir elektriker. Och jag ville studera liksom, jag ville gå musiklinjen. Men fegade
ut. Det är kul att jag säger det. Jag gick musiklinjen för att jag var, gud vad kul. Jag vill göra någonting roligt i gymnasiet.
Ja, och det är vad jag borde gjort, för att jag är liksom, alltså jag slösade två år innan jag bara, fuck, jag är färgblind. Jag ser inte skillnad på de här sladdarna. och liksom, och bytte över till någonting helt annat. Och liksom, med gymnasiet idag, gymnasiet betyder fan ingenting. Det är som en liksom extended grundskola. Liksom. Alltså, du ska läs någonting som gör att det blir roligt för dig att gå till skolan. Och då kommer du prestera i skolan. Till skillnad från jag då, som bara läste liksom skit och liksom bara vägrade gå på lektioner och bara stannade hemma hela tiden.
Och det visade sig att du också hängde på det gymnasiet jag gick på jättemycket utan att jag ens visste om det.
Ja, då kände ju inte vi varandra. Du och jag kände varandra flera år efter det, men då var det där jag träffade min fru också. Så ja, så du och jag har ju definitivt,
så jag var nästan
varit
med när ni blev ihop.
Ja, du och jag har ju garanterat varit i liksom close proximity utan att ha någon aning om det.
Ja, men precis. Det stämmer. Så,
ja. Nej, men
Amanda
så
går för kalla kårar utan att veta varför.
Ja, bara åren reser sig. Bara, vad fan är det? Det är någon hemsk liksom presence jag känner.
My Oliver sense is tingling.
Not the Oliver,
alla
sense.
Kvinnor föds med detta sinne. Det är liksom evolutionärt för att liksom skydda sig på framtida generationer.
Ja, och ändå kom du in i mitt liv.
Ja, ja, oh, gud. Men det är inte ditt fel, det är Jimmys fel.
Ja, det kan man väl ändå säga.
Det är det faktiskt.
Ja, oh. Nej, men så att det känns som att det är liksom en jag skulle nästan liksom sätta alltså allt jag äger på att om man frågar alla som ni går med liksom att de är där för att de har en passion för just detta.
Man hade hoppats det i alla fall. Jag kommer ihåg typ tredje eller andra veckan. Jag var jättetaggad på att komma dit. Jag kommit in, jätteglad att träffa nya människor. Så gör de stora seminarier över liksom hur det är att vara gamewriter eller vara i industrin. Och då säger de det att, ja, studerar ni gamewriting, då kan det fasen vara bra att göra någonting mer också. För ni kommer inte få jobb. Jag sa, men va? Vad säger ni? Jag valde det här för att jag inte kan någonting annat. Så det var lite smått. Ja, det var lite deprimerande kanske. Men nu är vi här. Vi fortsätter. Vi får se hur det går.
Ja, men lärarna är ju bra på det. Liksom verkligen ge uppmuntrande och peppade liksom, samtal. Så där. Det var när det programmet jag halkade in på till slut. När vi var liksom då på vår avslutningsceremoni. Då säger vår lärare så här. Ja, det är ju ingen av er som har valt det här programmet på grund av hög lön direkt. Och alla bara så här.
Oh, nej.
Kanske inte.
Wow.
Så, ja.
Ja, mina grundskollärare sa bara att jag var obildbar.
Helvete, ja. Mm. Ja, nej, men jag tror det ligger ändå något i det. Alltså, det låter ju hemskt när man säger så, men samtidigt, det finns liksom... Inte dig, Adam. Jag pratar om...
Det finns det liksom någonting i det.
Nej. Jag har allt förtroende för dig, Adam. Nej, men jag tänker vissa utbildningar liksom. För att det, alltså, det finns människor som är helt och hållet drivna på att jag ska bli ekonomiskt oberoende, jag ska bli miljonär, jag ska bli entreprenör. Jag liksom... Jag vill ha... stabilitet och ekonomisk trygghet, och de söker sig till de utbildningar som de värderar liksom, att det här kommer leda mig till det målet. Ingen som människa som drivs av liksom finansiell framgång bara, åh, games writer.
Mm.
Nej, det är det faktiskt nog helt sant.
Och det, alltså, det finns ju massa sådana utbildningar, det är ju inte bara games writing, det kan ju vara liksom med konstutbildningar och allting, ja, typ, och kultur och
många humaniora utbildningar är ju verkligen så här, man bara
ja. Alltså, kultur och kreativitet, det känns ju liksom som att överlag så handlar det ju väldigt mycket om det egna intresset också, och då kanske man sätter pengar sekundärt i förmån för att man får göra någonting som man verkligen tycker om.
Exakt.
Medan det finns många jobb där ute med ganska hög lön som man kanske inte skulle vara lämpad för.
Ja, nej, så att det finns människor som jag, för mig är det liksom, spelar inte så stor roll vad jag gör, bara jag gör någonting som kommer ge mig bra med cash. Och så finns det människor som, jag skiter i hur mycket jag tjänar, jag måste bara göra den här grejen. För att jag, det gör mig lycklig, det ger mig mening.
Mm. Men jag kan ju säga så att jag jobbade ju ganska så länge inom serviceyrket, och alltså förutom att jag ju är instruktör och personlig tränare och sådär, så har jag jobbat ganska så mycket bakom disken. Och jag insåg ju liksom att det tär så mycket på min energi att hela tiden ha så mycket mänsklig kontakt, att hela tiden vara tillgänglig och att hela tiden behöva visa sin bästa sida utåt. Att det liksom blev för dränerande i längden. Så jag hade ju liksom ett jobb för att det passade mig så bra personlighetsmässigt. Jag har ju jobbat som ekonomiassistent liksom i 7 år vid det här laget. Och det fungerar ju jättebra, för att då har jag ett arbete som är ganska så, alltså, tystlåtet. Jag kan ha lurar på mig mångt och mycket hela tiden. Jag sitter och jobbar i till exempel Excel och andra system, vilket låter väldigt torrt, och det är det också. Men det har fungerat väldigt bra med liksom mina andra sysslor, för att jag får liksom de här mer utåtriktade ordrarna i till exempel mitt arbete som instruktör. Men då har jag också mer energi att vara en, alltså, roligare instruktör eller mer energisk, eller vad man ska säga. Jag tror att det är viktigt att hitta en arbetsbalans som fungerar, för att man har ju som sagt bara x antal timmar på dygnet, och man vill ju ändå ha ork att göra någonting annat än att arbeta. Sen så kommer man förmodligen behöva jobba jättemycket.
Amanda, du bara, ja, men vet du vad, jag behöver hitta någonstans där osociala människor, jag kan inte, behöva inte interagera med någonting. Spel. Där har vi. Game writing. Bort med människorna, jag kan fokusera på mitt, vara ensam, köra på. Och så träffar du mig.
Ja, men vi är ju lika goda kolsupare.
Jag känner, ja, vad betyder Adam, det? Om du skulle jobba...
Oj, vad var mitt levande frågetecken? Då verkar man slå så här...
Kolsupare. Kolsupare?
Ja, men alltså, vi är ju lika mycket snackerövar båda två.
Men Amanda, hon älskar att komma med så här termer som ingen har använt sedan 1800-talet, så det är inte så konstigt.
Ursäkta mig, det stämmer inte alls.
Jag har märkt. Du menar, nej, det gör ni inte alls. Nej.
Säger du det? Man bara, så här brukar man inte göra längre. Men jag tycker om det. Och man bara, okej, gör så, Amanda, det är kul. Så att kan alla andra sitta med ett lexikon sen och säga så här, typ att detta ord används inte längre. Var väl någon så här von Birkenstock eller någonting sånt som använder det någon gång i Kungliga huset eller något sånt där.
Von Birkenstock, sa du det?
Jajamän.
Jag och Amanda är nog lite lika där, för att jag spretar emot när det kommer till att anamma liksom nya hippa fraser och grejer.
Jag är extremt alltså, ohäftig.
Det är skillnad att gå tillbaka till 1870-talet bara för att man inte tycker om The Kids som säger skibbidin.
Förändring tar tid, Adam.
Alltså, språk utvecklas ju hela tiden, såklart. Ja. Och ord alltså ändra mening. Så ett ord som betyder någonting idag. Liksom. Idag så används typ ordet literally används ju jättemycket. I'm literally dying när någonting är riktigt roligt. Man hör det ordet hela tiden i engelskt tal och det stör mig som
konstant.
Fan. Och jag bara, you're literally dying, you fucking corpse. Och så, det är frustrerande. Men det finns vissa grejer typ som, alltså Jimmy... Jag tror det tog mig typ 10 år att känna Jimmy innan jag började använda ordet LOL i skrift. För att han sa...
Mycket lollande här.
Och jag bara, alltså det var så länge jag bara, det är så jävla fult. Vem fan använder LOL?
Inte
och nu
jag.
Gör jag det.
Nej, men du är hallå, 1800-talsmänniskan. Nej, precis.
Jag använder bara LOL med vissa människor och det är typ Stockholmssyndrom.
Mm. Amanda har precis börjat använda järnspikar som svordom liksom, så att det är inte
men det, så det är liksom passar ändå den här 1800-talsestetiken.
Det gör ju faktiskt det, precis. Så att när vi är typ 70 år, det är då hon liksom kommer säga LOL, bitch.
man får ändå ge henne det att det känns genuint. Det är inte som en sån människa som man känner är pretentiös liksom, och försöker få sig att se liksom jag är så klassiskt lagd. Det är bara sån hon är.
Summan och kardemumman av det här avsnittet blir då att jag går gamewriter med Amanda och Amanda är absolut inte pretentiös. där har vi det. Men jag kommer ihåg någon gång tidigare
att
Amanda var så cool.
Jag tycker att det låter lite som att du... Nej.
Jag tyckte att Amanda var så cool för hon så här kom in och bara, jag jobbar med det här. Och jag kom där och bara, jag jobbar med IT, kan ingenting om att skriva någonting häftigt. Och så sa hon någonting och jag var så här, jag förstår inte, men jag håller med. Jag sa inte det högt däremot. Jag nickade och bara log och bara såhär yes, jag tyckte hon var så cool.
Jag gillade det förut för bara
jag
några minuter
cool,
sedan.
Det är fint att du tycker det.
Det är bra.
För bara några minuter sedan så sa du att det här är det enda jag kan och nu säger du att jag kan ingenting om writing.
To be fair. När jag kom in i liksom, en av de första personerna jag träffade när det kom till Game Writer, det var ju Amanda. Hon är otroligt kompetent. Så det, jag trodde såhär, jag kan det här jättebra. Kom in, börja skriva och så ser jag vad Amanda skriver. Jag säger nej, det var ingenting.
Du skriver jättebra, Jesse. Verkligen.
Ah, tackar. Jag försöker.
Det är så där hon ser ut när hon får så här play of the game i COD och grejer. Det är liksom så här, hela ansiktet blir rött och sitter hon så här. Det är liksom...
Med underbettet.
Ja, och så säger man bara så här, men nu är häftig Amanda, gamer Amanda i farten igen. Och då blir hon, ja, du ser ju. Det är jätteroligt.
Jag är lite avsjuk. Jag önskar jag kunde vara bra på write. Jag vet att om jag skulle försöka skriva någonting, jag skulle bara göra typ George Lucas dialog. Jag bara, nej, det är inte värt.
Ja, men det kan man ju, alltså det kan man ju göra framgångsrikt.
Det tog honom så långt i livet.
So love has blinded you.
Det var som Oskar Skog, vår tidigare chefredaktör, brukar säga att om Camilla Läckberg kan släppa böcker så kan vem som helst.
Ingen aning om vem denna kvinna är, men...
Brinn.
Hur vet du inte vem Camilla Läckberg är? Hon är liksom den mest sålda författaren i Sverige.
Det är Oliver.
Om du hade frågat mig, vem är Sveriges mest sålda författare, så hade jag gissat typ Jan Gelo eller någon sån här skit.
Jag hade gissat att Leif GW Persson eller något.
Leif GW Persson, ja.
Han ligger nog faktiskt bra till också.
Ja, det gör nog, men jag kan säga att Camilla Läckberg släpper ju flera böcker liksom, alltså med ganska raskt tempo.
Ja, det är helt otroligt, inte bara sina egna utan också samarbeten.
Ja, men det ryktas ju också att de har typ någon så här ghostwriter för henne också.
Som, Astrid Lindgren.
Ja. Ja, men hon är död så hon får inte räkna
sig. Där har vi.
Så, vi ska inte hålla det emot henne, Jimmy.
Hon kan inte hjälpa att hon är död.
Så unfair. Astrid Lindgren är död.
Det är fan ageism alltså.
Faktiskt väldigt dåligt av mig. Det var inte progressivt.
Nej.
Även döingar och känslor.
Nåja.
Ah, nej. Monica Läckberg. Eller vad?
Camilla Läckberg.
Monica Läckberg. Camilla Läckberg.
Det bara direkt rann i huvudet på honom.
Ja, verkligen.
Monica Zetterlund. Är Zetterlund en författare eller en artist?
Monica Zetterlund.
Eller Finns det någon som heter Monica Zetterlund?
Ja, ja, det gör det.
Okej, Amanda. Vem är Monica?
Hon är skådespelare. Vad fan?
Är hon?
Sångerska också.
Jag kan inte.
Oj.
Jag kan
inte. Alltså, typ skådespelare, vad de ska kunna allt.
Alla, det är full.
Vem?
Ja, jag vet inte vem hon är. Vart har Monica Zetterlund varit med då?
Det här är jättebra podd.
Ja, men det är det.
Jag googlade Sveriges mest kända författare och Camilla Läckberg var första som kom upp.
Ser du, jag har inte läst någon bok.
Jag sitter och ljuger då alltså.
Jag kan hitta på vad som helst. Folk bara tror mig. För att få en riktigt bra lögn så måste du själv tro på det vad du säger.
Faktiskt.
Ja, det är Stig precis Larsson, så det fungerar med det.
Ja, men det är så man får... Ja. Stig Larsson, men han är också död.
Jaha.
Men vi skulle inte hålla det emot dem, sa vi precis.
Ja. Nej, just det. Nej, men ja, det är sant. Sant. Men Oliver, om du inte har läst Millennium-trilogin så borde du göra det. Av Stig Larsson.
Jag har ju sett filmerna, jag har inte läst dem.
Ja, men filmerna är ju inte ens i närheten lika bra som böckerna.
Monica Zetterlund har ju bland annat varit med i Äppelkriget och Utvandrarna, Nybyggarna.
Ja, hon är en gammal skådespelare.
Äppelkriget.
Ja, alltså hon är ju död.
Nu kommer jag att mobba de äldre igen. Jag var hon gammal.
Hon dog 2005.
Jaha, hon var också död. Okej.
Okay. Sack to sack.
Men Jesse, eftersom vi nu vet att du är en grafikhora,
ja,
så måste du ha något, vad är ditt favoritspel?
Vi etablerade det utanför inspelning, vill jag bara säga.
Ja, okej. Okay, ja. Oj, det är sånt här Jimmy som bara kommer ihåg. Jesse utnämnde sig själv till grafikhora och det var därför inte han kunde spela Assassin's Creed. Så nu undrar vi vad Jesses favoritspel är. Och så får vi se om han når upp det här namnet.
Nu kommer det liksom vara motsägelsefullt. Men mitt favoritspel är Dragon Age Origins. Av
bra, bra. Fortsätt
thank
så.
Thank you, äntligen. Tack.
Ah, det snyggaste spelet som gjorts.
Jo, men Dragon Age Origins, jag tycker verkligen att det liksom hålls i tiden. Jag tycker verkligen att man sitter där och bara, wow, stenar och brun färg. Det är verkligen det som...
Nej, men... det finns inget spel som skriker 2009 lika mycket som det bruna Dragon Age Origins.
Det är verkligen alltså brunt filter över hela spelet. Det är ju alltså, helt otroligt.
Det spelet skriker 2003 när det släpptes 2009.
Nej, ja, det är så. Jo, ja. Jag ska säga någonting.
Nej, men, när visste helt du...
kär i, men, ja.
Ursäkta, när visste du att du var en grafikhora? Vilket var spelet som bara, det här är, alltså, jag går igång på detta, liksom...
Nej, jag tror det är lite tvärtom. Jag tror att jag har försökt gå tillbaka och spela gamla spel och bara märkt att det här, det går inte. Det är...
Du upptäckte att du var en grafikhora. Du bara,
ja!
Jag är liksom, så ytlig.
I min unga ålder insett det här. Nej.
Men är det verkligen grafiken?
Ja, förlåt. Kör.
Nej, alla i mun på varandra.
Nej, kör du. Spelet som du verkligen...
Ja, nej, men alltså, spelet som jag verkligen... Det var något år sedan när jag började köra Baldur's Gate Enhanced Edition. Och jag kommer ihåg att det var jobbigt. Jag kommer ta en bit in i spelet. Så jag kom 12 timmar. Men efter en stund var jag så här, jag ser ingen skillnad på... Det står att min karaktär slår med två svärd. Och det står att karaktären kastar magi. Men jag tycker inte att jag ser någon skillnad. Allting är bara exakt likadant. det går inte. Tyvärr så spelar jag Baldur's Gate Enhanced Edition efter Baldur's Gate 3. Kanske inte var bästa valet att göra heller. Men... Alltså, det var katalysmen.
Är du säker att det är liksom primärt grafiken som... För mig är jag också svårt att gå tillbaka till gamla spel som jag inte redan är bekant med. Liksom. Men då handlar det ofta om hur de känns att spela snarare än hur de ser ut.
Jag vet inte. Baldur's Gate Enhanced Edition specifikt kom jag ihåg att jag tänkte att jag vill ha en remaster på det här. För att jag gillar storyn. Jag gillar... konceptet av det. Jag gillar idén av att jag kan göra lite vad jag vill. Jag tycker om statsen. Och liksom, men just grafiken, att jag får inte den här visuella feedbacken som jag vill ha från ett spel. Det tog mig bort från det, tyvärr.
Jag har en annan fråga. Okej, innan Adam. Du får prata.
What?
När spelade Dragon Age Origins?
Oh, mitt första Dragon Age-spel var faktiskt Inquisition. Det var det första jag körde. Och sen körde jag klart, jag älskade det. Insåg sen att bara, jaha, det här var tredje spelet i en serie. Kul! och sen så körde jag Dragon Age Origins första gången 2018, tror jag.
Det makes more sense, för att
Du var bara en liten kamelfis.
För du är ju en sån här läskig person som inte var vid liv när Ocarina of Time släpptes.
Hur gammal är du?
Det beror på när släpptes Ocarina of Time.
98.
Ja, då, nej, då levde jag inte tyvärr.
Nej.
När är du född?
99.
Är vi dagis nu, eller?
Ursäkta, jag fyller 26.
Jag tror Oliver gick sönder.
Ja, nej.
Ja, i fjärde sönder honom.
Nej.
To be fair, dagis har varit ganska mysigt, tror jag. Tänk bara så här, inte ha några ansvar och bara behöva kunna leka i sanden med polarna. Det låter mysigt, tycker jag.
Jag känner mina gråa hår skrika nu.
Ja, det
är i alla fall på 1900-talet, liksom.
Ja, knappt. Ja, det var i alla fall där när det blev liksom 2000. Woo. Det var liksom en stor händelse.
Så.
Ja, jävlar var det festa.
Ja, gud,
jag bara låg och skrek.
Det känns så sjukt liksom, att man kan ha liksom, djupa konversationer med folk som inte minns dagen 9/11 hände. Liksom.
Just det. Måttstocken.
Liksom. Hur vet du att jag inte kommer ihåg det?
Första minnet som
förra dagen. Kvalificerad gissning.
Jesse bara kommer säga, jag styrde planet.
Ja.
Verkligen.
Men, för det är ändå intressant, för det är ju typ vår största liksom mediehändelse, som typ en av de första grejerna som vi liksom verkligen kan komma ihåg som hände det liksom 11 september.
Ja, det var massor.
Då var man ändå... För vampyrerna.
Ja, men hallå, jag och min syra skulle se på Sunset Beach och det gick inte. Så.
Ja, just det. Jag hade glömt att det var tillsammans med dig.
Torn som spelas om igen på tvn liksom.
Ja, obehagligt var det.
Det är inte så att vi satt där och liksom var typ mogna, sofistikerade. Men jag var 11 liksom. Men jag minns ändå liksom, det var... Okej, det var inte första gången jag liksom var medveten om en tragedi, för det var diskotekbranden i Göteborg. Men det var också för att liksom det var så nära.
Mm. Och man liksom, det minns jag också faktiskt.
Ja, och det jag var med. Inte svårt att hitta liksom folk i sin närhet som kände någon, eller kanske rent av miste någon där liksom. Men som en stor världsnyhet så var ju liksom 9/11. Jag tror liksom, även då som 11-åring så fattade jag liksom att det här är någonting som... Jag sa det till min farmor när vi pratade om det den typ helgen. Jag bara, det här är sånt som de kommer göra film om, va? Liksom, för jag hade precis sett Titanic och liksom lärt mig så här, bara, ja men det här var en riktig tragedi och man kommer tänka på liksom att många av liksom de här enorma historiska grejerna får man lära sig om i media och liksom, alltså inte bara nyheter, alltså, utan primärt i liksom film och grejer. Och jag kände liksom att det är första gången jag har varit vid liv och någonting hänt som faktiskt kommer göras liksom stora big budget Hollywood-filmer om.
Men jag älskar idén av att du som är då 11-åring inte var så här, första gången du kom underfund med den här känslan, utan verkligen, nej men någon måste ju filmatisera det här. Vi måste få det här på film.
det handlar inte liksom
bara om en konstnärssjäl.
Det människor kan göra mot varandra liksom bara, ah, it's a blockbuster in the making.
kan någon ringa Spielberg?
Det var inte det att jag längtar tills jag får se den här filmen, men jag bara visste liksom att det här är liksom massivt nog liksom att det här kommer vi prata om i alltså åratal, decennier, om inte liksom resten av livet.
Mm.
Så ja, det kändes som
att... Du hade inte fel.
Nej, det här är en big deal. Det var, ja.
Det är många av de stora konflikterna som pågår just nu, det är liksom på grund av det.
Ja, alltså det har ju haft ripple effects liksom sen dess. Vi ser ju fortfarande liksom konsekvenser av det.
Så kriget mot terrorn och så vidare.
Mm. Och på tal om det, Assassin's Creed Shadow, nej, ska.
Ja. Det har ju släppts.
Ja, men innan vi pratar om Assassin's Creed så ska ni faktiskt få prata lite om Dungeons and Dragons. För ni har ju faktiskt skrivit en sån här one-shot, som en term som jag fick lära mig ungefär lika länge sedan som Amanda fick lära sig det.
Det betyder någonting annat för mig.
Underbar term. Ja, jag förstår. Ni har gjort ett eget rollspel också. Kan inte ni bara lite berätta om processen?
Jag kan börja lite nej, grann, bara lite löst.
Det var hemskt slut. Men vad är en one-shot? Vad var liksom uppdraget?
Nej, men alltså, vi två plus tre stycken av våra klasskamrater satte i oss och skulle skriva en playbook. Det vill säga att vi skapar ett äventyr tillsammans i Dungeons & Dragons. Och sedan så skulle en annan grupp som också har gjort liknande uppgift helt enkelt få speltesta den. Och du kan ju faktiskt få berätta, Jesse, om liksom vad våran handlade om och hur vi gick tillväga och så, för att det var ju i grunden din idé som vi valde.
Ja. Ah. Ah. Gud, jag slår ner så många bitches för att få den här idén att gå stapeln alltså.
Jag var inte en av dem.
Alltså det värsta är när man vet att ens idé är mycket bättre än vad de andra nötterna kommer på, så måste man dessutom argumentera för att liksom att de ska förstå att deras idé är dum.
Verkligen? Tack! Äntligen också där.
Det är verkligen så. Nej, men det är så. Jag har pluggat länge, så att det är liksom, jag har mött varenda människa som man kan
varenda möta. Varenda nöt.
Ja, gud. Jag har så många skräckhistorier.
Men sen blir du tillsammans med mig. Den största nöten.
Ja. Och de många förstår ju inte så att de är nötter. Det är ju det som är problemet. Det är som man bara har hjärtat på rätta ställe, men snälla.
Jag kom ju dock in i den här Dungeons & Dragons-uppgiften jag har spelat ganska länge. För andra människor i gruppen länge, i och med att jag har spelat 4 år. Vissa har ju kört i så här 35 år. Så. Men jag har kört i 4 år. Jag har varit Dungeon Master, alltså den som spelleder Dungeons & Dragons-gruppen väldigt, väldigt länge, primärt. Så jag kom ändå in i den här uppgiften med erfarenhet. Så jag vet liksom ganska stort omfång liksom kring vad som fungerar, vad som inte fungerar, vad som är bra att ta med, vad som inte är bra att ta med. Och det var en ganska stor punkt som jag försökt förmedla ganska länge. Det där går inte. Det var lite som en diktator, man ska vara ärlig.
Ja, men det behövdes ju, för att trots att jag är äldst i gruppen så är ju jag den som har haft absolut minst erfarenhet. Jag har inte spelat alls tidigare, medan på grund av liksom Dungeons & Dragons kommersialisering på något sätt de senaste i alla fall kanske 10 åren eller någonting sånt, så har ju ungdomar också, idag exponerats för det mycket mer. Så jag var ju liksom så här, säg vad jag ska göra bara så skriver jag.
Jag älskade den approachen. Det var verkligen, du kom in med det bara, jag kan ingenting men jag kan skriva ord på ett papper. Låt mig bara veta
ord
vad jag
ska skriva om.
Ord kan jag, exakt.
Ju konstigare desto bättre.
Men faktiskt, och jag visste ju sedan tidigare att du gillar genren av lite så här mordmysterium. Så jag tyckte att det var perfekt att du fick den uppgiften att shorna in lite det här med att vi skulle ha ett mordmysterium i vår.
Men Amanda älskar sina mordmysterier, så det är liksom så här, man bara, det är någon så här ny dålig Netflix-serie som har typ 2 poliser på framsidan. Hon bara, är du intresserad av att se den där? Och man bara, den kommer typ vara som alla andra, va? Ja.
Så.
Alltså så såg jag inte. Jag har ändå någon form av liksom kvalitetsstämpel.
Jag vill säga typ hon kanske skippar 2 serier på ett år som inte är kriminaler liksom.
Jag tycker ändå det är starkt jobbat.
Vår playbook.
Ja, er playbook.
Mycket vår playbook. Spännande. Ja, men det var ganska intressant. Så grundidén var att en one shot, vilket är liksom ett ord för att beskriva en spelsession. Det är ett äventyr som du spelar på en spelsession upp till 2 till 6-7 timmar. I alla fall, det är mer att spela på en session. Och med det vetandes så tänkte jag i alla fall, vad tar lång tid när man spelar Dungeons & Dragons? Och det är combat. För combat är där tiden står still, medan varje person en och en gör sina grejer. Och tänkte vi att, vad kan vi göra för att förminska det? Och då sa jag till gruppen, jag vill göra ett äventyr där vi har egentligen 0 combat. Vi ska bara rollspela över bordet. Speciellt med de människor vi har i vår klass, vilket är väldigt excentriska och glada. Och jag tänkte, det kan bli ganska kul med rollspel. Så vi skapat ett äventyr med bara rollspel. Vilket var det vi gjorde. Så äventyret går egentligen ut på att de här äventyrerna blir uppsnodda av guden av döden, Kellenbor, som säger åt dem att, hej, jag tycker inte om mänskligheten och jag vill att ni ska bevisa det, att ni är hemska egentligen. Uppgiften är att ni ska gå igenom ett par trials och bevisa att ni är värda att leva eller inte. Och i slutet ska en av er vara fast i den här realmen, Realm of the Dead.
För han har väldigt starkt bekräftelsebias helt enkelt.
Verkligen, han vill bara ha någon som bekräftar honom. Men Så idén är då att hela äventyret ska de här spelarna som spelar tillsammans med varandra bli pittigare mot varandra. De ska bli irriterade på varandra, de ska bli argumentera, de ska slåss mot varandra, de ska rösta på varandra vem som har sämst. Där har vi i alla fall grunden, vilket jag tyckte var kul. Så jobbar du mycket med på vad allting skulle vara. Men där så står vi.
Det låter ju lite som typ ett rollspelsversion av typ varulv eller maffia eller liknande.
Ja, men faktiskt. Fast istället för att varulven är gömd så vet alla vem varulven är. Men det skiftar. Så man säger, du är varulven den gången, vi hatar dig. Och så kommer den och bara, men vet du vad, jag gjorde faktiskt bra. Du är varulven. Fan, så skiftar det. Och så är vem som är. Så det var ett intressant koncept i alla fall. Jag tyckte vi lyckades bra med att förmedla det i alla fall.
Det låter ju spännande, tycker jag i alla fall.
Ja, ni måste alltså,
jag
spela
gillar ju upplägget också. Ja, tanken är ju att vi ska spela det i sommar på Retroresan Meetup.
Bra.
Och du är ju hemmahörande i Örebro också, så vi kanske kan få dit dig och spelleda.
Ja, utan tvekan. Gud vad roligt. Det är bara att...
Har inte du dragit den här idén från honom tidigare?
Jag har för mig det.
Jag kanske har drömt. Jag trodde det här var bestämt.
Ja, ah, men gud vad gulligt. Jag tror att det var två olika tillfällen. En i slutet av sommaren och en i typ den här i juni. Men jag kanske har helt fel.
Ja, det är slutet av sommaren.
Ja, men då är det så. Det var mig. Jag har blivit befalld. Jag ska ju bara, ignorera mig.
För jag tycker det är perfekt nu när Amanda också fått spela lite Dungeons & Dragons, bara för att jag har ju Drakar och Demoner hemma, och sen har jag också ett annat spel som heter Break, men det är bara det att jag har köpt det mer för att det är kul att ha, och sen så har vi inte spelat.
Dock, värt att notera att Drakar och Demoner är ett helt annat spel än vad Dungeons & Dragons är.
Ja, men det vet jag, men liksom det är mer åt det hållet. Det är inte något man liksom sänger ut. Så det är jag medveten om. Oliver, har du en fråga?
Jag har ingen D&D-erfarenhet i princip. Jag hade kompisar som var intresserade av sånt i skolan. Och de brukade bjuda in mig och jag bara...
Du är liksom bara... Du bara, jag vill inte också bli mobbad.
Jag är inte tillräckligt nördig. Du vet, det intresserar mig inte riktigt. Detta var också liksom kompisar som sysslade med live och sånt. Och jag bara, alltså det är typ det töntigaste jag någonsin sett. Jag tror att jag såg en video på, det var Deborah Ann Wool som är mest känd för Daredevil
och
True Blood. Hon förklarade det antar jag med han.
Precis, jag bara snubblade över den här videon där hon förklarade, hon liksom sålde in vad D&D handlade om för John Bernthal, för han är liksom min situation, liksom att jag vet ingenting om detta. Jag förstår inte liksom, vad är syftet? Och hon tog honom på en liksom miniresa, liksom bara så. Och jag bara, okej, okay, jag tror jag fattar grejen, liksom. Jag förstår liksom vad ska man säga, the appeal mer efter den här videon. Så jag tror att jag undrar liksom, om jag skulle hänga med på en D&D-session, liksom, vad behöver jag veta från början? För att det enda jag vet är liksom att dina beslut och grejer baseras på tärningskast.
Ish.
Och det är typ allt jag kan.
Så första gången de spelade D&D, det man måste veta är att man måste komma förberedd med en karaktär oftast. Om det är så att man spelar med vänner så kan det vara så att, om du skulle spela med mig till exempel, jag kanske skulle kunna förbereda en karaktär baserat på vad du tycker om. Så säger du då att ja, men jag gillar att skjuta pilbåge och jag gillar djur. Det blir så här, jättebra, en ranger kanske passar perfekt till dig. Då kan jag förbereda en karaktär. Men skulle det vara så att vi spelar någonting större, då först skapar man sin karaktär till precis hur man vill ha den. Och sen så skaffar man ett par tärningar. Om man inte kan det så kan man låna tärningar. Det är allt du behöver veta. Sen så
det
tar
är så simpelt. Liksom.
Det är så simpelt. Sen så tar spelledaren och spelet dig vidare. För du behöver inte komma in med någonting. Alla vet att om jag som spelledare berättar för dig att du går in i en barn och du ser någonting i mörkret där borta och tittar mot dig och gör lite ljud. Alla vet ish hur de hade reagerat. Och alla vet typ vad de skulle kunna göra i den situationen. När man får reda på att de kan göra precis vad
hade
man vill.
Hade de kastat en kniv mot det, undrar jag.
Well, Amandas karaktär Cora hade gjort det. Mot allas tycke kanske.
Och sen hade jag skylt på din karaktär.
Ja, men det hade missat.
Det kan man också göra. Teoretiskt så hade vi kunnat göra, alltså bara här genom Discord, hade vi kunnat ha en D&D-session och göra ett typ en subserie av det på Spelsnack.
Ja.
Var det en fråga till mig eller en fråga till Jim?
Nej, jag frågar inte ifall vi ska göra det, men jag undrar ifall det är möjligt. Tekniskt. Liksom. Alltså, ja.
100%. Och det finns också, jag har spelat via Discord med en grupp, och det finns också otroliga online-verktyg för att kunna spela online och göra det lite lättare. Så vad många problem med är det här visuella. Vissa tycker att det är jobbigt om man inte kan se någonting visuellt. Om jag berättar för dig att det står en stor björn framför dig, det kanske inte känns så läskigt, men har man någonting visuellt som en liten miniatyrfigur framför sig så är det lättare. Då finns det vissa hemsidor. D20 och Owlbear Rodeo till exempel, där man har en karta live som folk går runt på medan man pratar och spelar. Så via Discord går hur bra som helst att köra om man vill köra det heller än live.
Alltså vi borde göra det.
Ja, men vi borde inte göra det via Discord, vi borde faktiskt ta en liten koll och kväll i sommar och spela D&D.
Ja, och vi kan ju säga så här, om kapten Stelbent kan spela Dungeons and Dragons, då kan du också det, Oliver.
Ja. Vem är kapten Stelbent?
Det är jag.
Okay. Self-proclaimed.
Så Jesse, nu har du inget val. Du får ju komma ner hit i sommar så får du köra D&D. Så får du spela det oss.
Ja, utan tvekan. Gud,
då säger det. Vi det. Jag vill spela så himla gärna D&D. Det har bara inte gått liksom. Så att jag är verkligen så här, oh, gud vad kul.
Men det är ju så roligt. Det är det som är så kul. För jag har introducerat så otroligt många till D&D. Många av mina närmsta vänner. Som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig. Och nu sitter de besatta. För det är verkligen någonting som man gör tillsammans. Och man får göra precis vad man vill. Och det är superkul.
Och det ultimata målet här är att skicka Oliver på live någon gång.
Ja,
det här är inkörsporten.
Det är bara komma till Skövde i slutet av den här terminen. För att vi ska ju skapa ett live.
Och kolla i det. Japp, absolut.
Oj! Alltså... Okay.
Inkörsport har vi direkt nu, Oliver. Det är bara,
ja, verkligen. Alltså, Oliver, du får ju vara statist på deras live.
Ja, du kan ju vara
någon så här, typ, jag vet inte, någon så här arg Quasimodo-karaktär eller någonting som lämnar sig upp i något torn och typ kastar bajs på folk. Ja, men säg aldrig liksom. Alltså, och sen skickar vi dig på typ medeltidsveckan till Gotland liksom, så får du vara där liksom och visa upp dina kunskaper. Det tycker jag är jättebra.
På träningsläger.
Ja, precis.
Om jag får dyka upp i min så här, kommer du ihåg dräkten jag hade på mig på svensexan?
Tyvärr.
Om jag får komma med den så kommer jag.
På medeltidsveckan?
Ja, ja, precis.
Alltså folk kommer ju titta.
Kan du ha ett höftskynke i alla fall? Eller någonting.
Ja.
Men kul.
Nej.
Men jag kommer inte liksom... direkt, så du borde nog visa nu.
Det ser ut som en... Ska vi se,
alltså, tänk en sån här, du vet, 80-tals träningsvideo med en brud i en sån här typ tight onesie.
Ja, okay. Yeah.
Med en stor blond peruk fast massa könshår på sidan av liksom Brazilian vad kallar man det?
Det jag precis sa med att jag vill veta, jag tar tillbaka det. I take it back.
Ja, alltså det är så här syntetiskt liksom hår som sticker ut från sidan av liksom nederdelen.
Typ vad bra att du sa att det var syntetiskt och inte.
Ja, precis, det var.
Det är inte
ekologiskt
mitt
farmat.
Mitt eget hade ju varit lite ohygieniskt kanske, men
och vi dömer inte. Eller jo, det gör vi kanske, men vi säger det.
Du bara kom över på, you do you, Oliver.
Jag känner att alltså, eftersom att jag har suttit här och liksom bajsat på folk som lajvar och grejer, så jag kanske förtjänar det.
När du sa bajsat så tror jag att du menade bokstavligen.
Inte igen.
Lite oroväckande, alltså, ingen var förvånad heller om det hade stämt. Det var bara såhär,
eller hur?
Vi förstår, Oliver. Du.
Jag fick en så här liten klump i magen för att så här munnen liksom hinner före tanken ibland. Och jag bara, när jag sa förut liksom bara, alltså lajvare är typ det töntigaste jag vet. Jag bara, tänk om han är typ så här riksförbundskapten för live-laget i så här, Sveriges landslag eller någonting.
Jag kan säga en sak. Ett, Mag, det går inte att kränka mig. Jag tror det är rent omöjligt. Två. Men grejen är att när man går, när man var ung och gick liksom högstadiet gymnasiet, man började höra live, man tänkte, gud vad töntigt. Vad gör de för någonting? Nu däremot, låter ju skitkul. gud vad roligt att bara få vara med vännerna i skogen och kasta, skjuta pil på folk eller något. Det låter kul.
Men eller kniv.
Det var väldigt, 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 eller kniv, exakt.
Jag tänker bara den klassiska, alltså, att man typ skjuter pil på någon och den bara, nej du missade det, det gjorde jag inte alls.
Spegelbild var ju den klassiska.
Alltså, jag känner folk, och liksom, som, jag har en kollega som älskar sånt och gör de mest intrikata, liksom verkligen superimponerade hemsydda kostymer och grejer. Bara, det här är så jävla coolt att du kan göra det. Men jag kan inte sätta mig in i den här situationen, liksom att springa runt i en skog och bara, åh lala, älvor och... Åh oh, nej, här kommer trollen!
Hoppas de inte tar mig!
så jag har respekt för liksom the craft bakom det. Jag hade känt mig så obekväm. Jag hade känt mig jätteobekväm för att jag är en sån tråkig svensk farbror liksom.
Jag tror att vi bör ha den här konversationen efter D&D-kvällen. För du kommer förmodligen ha en helt annan synpunkt på det. För D&D är ju verkligen light live. Bara att man springer runt mycket.
Då kommer jag liksom vilja klä ut mig till Gandalf. Och
ja, men Oliver är ju också den personen Gandalf. Som verkligen... Oliver är ju den personen som ger sig in 100% i sådana saker som han då egentligen inte tycker om.
Vilken otroligt fin personlighetsfråga.
Du har ett exempel på att detta någonsin har hänt.
Det händer ju hela tiden. Okay. Det är alltid något så här, det där tycker inte jag om. Och så spelar du så bara, det här var ju faktiskt bra. Och sen så är du typ supernördat in det. Och jag som då tycker om liksom, saker då som Oliver generellt sett inte tycker om sitter där och kör det typ light-versionen. Och Oliver så bara hardcore. Det är liksom bara så här,
är det Skyrim vi pratar om nu igen?
Skyrim stämmer. Men det är så här, ta reda alla stats, bästa armor och allting. Och jag är så här, bara, alltså jag går runt i skogen. Det är typ det jag gör med Skyrim. Det är det jag tycker om. Oliver bara säger, jag har maxat min karaktär. Jag är liksom...
Eller när man liksom bara, men ska vi prova lite Destiny igen? Och sen sitter Oliver där med ett schema för att grinda gear och sånt. Och bara,
Det känns som att ni har gått igenom ganska mycket med det här. Jag kan ta fram mitt anteckningsblock så kan vi prata lite vidare om det. Tillbaka så att,
vi kan säga att Oliver går väldigt mycket in för saker. När vi började spela det senaste Call of Duty, när Black Ops 6 i höstas, då var det liksom så här, veckan efter, jag har dratt igenom 12 stycken kodkampanjer nu. Man bara så här, hur är det möjligt?
Jag tror att
vem är du ens?
Det har nog lite att göra med att jag gick igenom en period där jag hade mycket fritid och jag är inte heller som Jimmy som har att det kommer ett nytt spel jag bara absolut måste spela varenda dag. Så att det kan gå liksom perioder för mig där det inte är något nytt som kommer som intresserar mig. Då har jag tid att gå tillbaka till gamla grejer och liksom reflektera och se. Jag tycker det är kul att då och då liksom, och det händer ju rätt ofta eftersom att det finns så många olika spelserier jag hade velat göra det med. Men typ, som att gå typ, men hur kändes liksom Modern Warfare 1 som kom 2007? Hur känns det idag jämfört med liksom, för det har hänt rätt mycket i FPS-svangen nu. Och sen se den utvecklingen som går genom spelen, det har varit kul. Ja. Man får nya perspektiv på saker. Jag ständigt finner jag mig själv liksom bara, men jag uppskattar den här grejen som inte riktigt funkade förut.
Ja, så kommer jag liksom, Oliver, där ska du spela ut Duke Nukem Forever och han bara drar åt helvete.
Ja, men det finns ju en gräns.
Adam är verkligen den här i mitt liv som bara, han ger sig fan på att jag ska spela dåliga spel av en anledning. Han vill att jag ska spela...
Han vill att jag ska lida.
Ja, alltså det är kallat en palette cleanser.
Men inte Duke. Det finns en bättre palette cleanser än Duke Nukem Forever.
Jag spelade så långt i Duke Nukem att jag kunde ta upp bajskorven i toaletten och kasta den.
Det är introt!
Ja, och så kom jag till den här blackboarden liksom, där jag kunde typ rita snoppar och grejer, du vet. Och så sköt jag lite grann och så släppte jag några tittis och men alltså, det spelet är inte särskilt... roligt. Eller det är roligt, men det är inte kul att spela.
Hur nära han är att trilla in i live-träsket? Alltså det balanseras ju på en skörtråd här. Hur lätt det ska vara Oliver att bara putta honom där på rätt sida.
Jag var nära på att... Där har vi det.
Jag var nära på att säga att det enda Adam liksom giftar mig är bara pissspel som han vill att jag ska lida över. Men det stämmer inte längre, för nu har jag faktiskt fått ett par bra grejer de senaste par åren. Ja. Som du köpte Robocop till mig nyligen och det är faktiskt inte dåligt. Det är helt okej.
Okay. Det är på min lista.
Det är jättekul spel. I like it.
Och det är ingen kvalitetsstämpel, Adam, bara så att du vet.
Nej, men det är... Nu kommer jag in på någonting helt annat, men bara en snabb liten tangent om Robocop, för att det är en studio som de har gjort mycket så här licensspel. Deras förra var Terminator och de gjorde ett Rambo-spel innan. Det är väl de som gjorde det svindåliga Rambo-spelet, ja, Adam.
De gjorde det fantastiskt dåliga Rambo-spelet.
Alltså verkligen ett av 10 skitspel Rambo-spelet. Kolla upp det här spelet, för att det är verkligen hilarious hur dåligt det är, men det är ändå något
asterisk
vackert i att liksom se
googling asterisk.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men Rambo game borde funka. Det är väl en on rails shooter till och med.
Rambo
the video game.
Rambo the video game, ja precis. Men det är ändå något vackert i att se en studio liksom göra någonting. Att bara få ut ett spel genom dörrarna är liksom, alltså, oavsett om ett spel är piss eller svinbra, så är det en bedrift att få ut ett spel liksom. Och sen liksom att se dem bli lite bättre och lite bättre, och liksom att de faktiskt har haft turen att liksom kunna fortsätta göra spel även när de misslyckas. För jag lyssnade på en intervju med Adam Boyce liksom, där han sa liksom att ingen blir rockstar på första spelet. Liksom, alltså om man kollar på liksom de människorna som gör, alltså, de absolut bästa spelen i industrin, de mest imponerande groundbreaking grejerna, alltså om man kollar på vad de liksom började med. Man måste få chansen att misslyckas liksom. Och även ett misslyckande är liksom i sig inte nödvändigtvis, alltså det är tråkigt de gångerna som man kollar på typ en Concord liksom, där allting bara går åt helvete direkt och alla förlorar jobbet.
Men Concord var inte dåligt. Alltså, nej, det finns betydligt sämre spel som har släppts,
ja.
Som det har gått bättre för än Concord.
Jag menar inte att Concord var dåligt.
Men
liksom, i de fall liksom, när man gör någonting som inte liksom når en målgrupp.
Nej, för Concord var ju verkligen, planeterna stod i linje på allra möjliga sämsta sättet.
Mm. Men att liksom försöka skapa någon typ av hero shooter 2024 var ju även liksom...
Hero Shooter 2024 med hyfsat appealing design och $40.
Ja, och sen har du dessutom alla som har testat Concord säger redan på förhand så här att det är inte free to play, det där
kommer inte
funka.
Inte överleva.
Ja, ingen säger att det här är det stuff alltså.
Och så hade vi liksom folk som mig och Jimmy som bara, men jag är lite sugen men jag vågar inte köpa spelet för att det kommer liksom gå under om ett halvår. Jag trodde inte det skulle gå en vecka.
Nej, det är verkligen en vecka, det är helt sjukt.
Och om jag och Jimmy hade köpt det hade inte räddat en studio, men liksom, men det blir liksom
vi hade fått spela det gratis, vi hade fått tillbaka pengarna.
Ja, jo, men det tänkte inte jag på då liksom, men så att liksom just det här, det var någonting som han Adam Boyce petade på som han sa samtidigt och som jag hade börjat spela Robocop, var liksom det här perfekta exemplet på liksom att en studio blir inte liksom, de måste få liksom få ut skit innan de kan börja göra liksom sina masterpieces. Inte för att Robocop är ett masterpiece, men om man jämför det med Rambo så är det liksom det bästa som någonsin gjorts. Det är kompetent, det är faktiskt kul, alltså det är liksom det är inget superspeciellt på något sätt, men det är liksom kompetent, välgjort och det har liksom en hook.
Ja, men det var lite det han nämnde, det här med att liksom att så som industrin ser ut just nu där det inte kan misslyckas.
Exakt, du har också lyssnat på den intervjun.
Ja, precis, det var kind of funny intervju med honom. Det var så att just nu så får du inte misslyckas för att då finns liksom studion inte kvar. Medan man egentligen borde tänka det långa loppet, att investera i en studio nu så måste du inte tänka det första spelet utan kanske det tredje spelet. Det är där precis. Du liksom tar in det.
Och det är sånt, du kan ta alla de här industrilegenderna, liksom folk som har gjort, jag har Naughty Dog jag har jobbat på Naughty Dog i 10 år, så kan du ta någon från Rockstar, så kan du ta någon därifrån. Och det händer ju ofta när man liksom ser nya studier bildas, bara liksom talang från alla de här legendariska studiosarna, men det betyder inte att deras grejer blir perfekta för att de har inte hunnit vara ett team särskilt länge. Liksom, om man kollar på Naughty Dog, det är ju liksom inte... Alltså, det är ju ett team som jobbar bra. Rockstar är ett team som jobbar bra.
Ja, och då kan ju Rockstar har gjort spel sedan slutet av 90-talet. Naughty Dog har gjort spel sedan mitten av 90-talet. Liksom så att det tar ju lång tid.
Men det ni inte tänker på, det är de stackars aktieägarna.
Ja, det är precis, de stackars aktieägarna.
Ja, jag menar, de vill ju ha sina pengar nu.
Det är fan, det är skitsynd liksom hur det ser ut idag liksom att det är verkligen make or break i princip. Du har liksom inte möjligheten att göra de här liksom mediokra eller i liksom Rambos fall riktigt svindåliga spelen och återhämta dig och lära dig från det.
Ja, men och samtidigt så här, det är inte ens, du kan göra ett jättebra spel och det är inte ens säkert att du syns ändå. Det är hur många spel som helst som släpps liksom, och är jättebra och det är liksom ingen ser dem för att det släpps så mycket spel.
Jag är helt övertygad om att det finns liksom, alltså dussintals spel som jag skulle känna, ja men det här är ju 10 av 10 men som jag aldrig talas om liksom.
Ja, det är ju ett problem som hänt mycket på Steam, att det är svårt att synas på Steam när de öppnade floodgatesen efter Project Greenlight och sådana saker. Det, är så mycket, det har blivit så mycket lättare att lägga upp ett spel där. Att det nu är liksom ett rum proppat av folk som försöker synas. Så det är en svår situation just nu. Att även om man är en liten studie. Det inte kostar jättemycket kanske för en. Men det är fortfarande liksom svårt att få visa sig någonting.
Nej, men precis. Det släpps ju rätt mycket bös där. Men alltså, det är ändå kanske en av de tuffaste tankarna man behöver tänka som... liksom spelutvecklar student på något sätt, att det är ett ganska så tufft klimat just nu i den här branschen, och förhoppningsvis så kanske det vänder längs med vägens gång. Vi har ju liksom haft en inflation som har tagit väldigt hårt på majoriteten av världen på många olika sätt, och spelbranschen har ju drabbats väldigt mycket och det har ju varit väldigt mycket nedskärningar, så man har ju ändå känt det orosmolnet när man har spenderat tid på den här utbildningen, att det kan vara en industri som jag kommer ut i som inte har plats för mig. Och det tycker jag ändå är kanske en av de liksom svåraste tankarna, och ändå liksom känna att men det här är någonting jag vill fullfölja trots att det eventuellt inte blir som jag vill direkt. Och liksom kanske då ha plan B och plan C och plan D dessutom. Vad kan jag göra med de här kunskaperna utöver spel? Det är kanske det lättaste att liksom skapa en indie-studio och se till att man får någon form av investerare till exempel, eller att man måste ha ett eget startkapital.
Nej, och det är väl det som är att man får tänka på liksom att som sagt, läget ser riktigt risigt ut just nu, så att det kanske ni... Jag vill inte säga att det inte kommer hända, men det är ju möjligt liksom att när ni är klara med en utbildning att ni inte direkt har liksom jobboffers och grejer. Men liksom det kommer ju svänga fram och tillbaka och bli bättre och sämre, och liksom ni kommer se liknande krascher genom er livstid också. Min studio är den situationen liksom att vi har liksom ett litet team, och vi har en idé och vi har en pitch deck, och vi har visat den för, alltså, jag menar, 30 olika investerare. Och det händer ingenting. För att det är liksom, det klimatet är brutalt just nu. Så att, alltså, jag är ju i princip på väg ut ur den branschen. Jag har arbetsintervju imorgon för någonting som inte har någonting med spel att göra.
Men de säger det ganska tidigt, de lär oss det också nu under studiens gång, att tre saker: ett, den utbildningen vi har som skribenter, som game writers, vi kan applicera den på andra håll, det är inte bara spel vi kan arbeta med. Två, kontakter, det finns en stor del av de som verkligen lyckas är ju de som kan kommunicera, de som kan prata, de som har kontakter. Så är det alltid i livet i alla branscher egentligen. Så vill du inte yberduktig på någonting och verkligen få det känt som det. Men det, och sen tre, verkligen jobba hårt. För en stor del av, visar du upp det nu bara för lärarna till exempel. Visar du för lärarna att du kan. De har kontakter. De pratar med folk. de har kontakter förmodligen med vissa spelföretag. Och det viktigaste är att om du är duktig och är trevlig, alla som vi går med just nu kommer vara förmodligen framtida kollegor eller framtida ärkefiender på något sätt.
Ja, men peers liksom.
Ja, så det gäller verkligen att få foten framåt. Men speciellt det här med kontakten och verkligen se till så att man får den med folk och företag och lärare till exempel.
Så jo, men precis. Det är du helt rätt där.
Det är läskigt.
Ja, alltså det är ju lite obehagligt när man tänker på att man liksom kommer ut i världen och så kanske ingenting har hänt, mer eller mindre. Jag hade ju inte direkt velat gå tillbaka till mitt vanliga jobb. Det är ju någonting jag får liksom ha i åtanke, att jag har studerat i 3 år och fortfarande så behöver jag jobba på samma arbetsplats. Och det är inget fel i sig, för jag menar, det är ett jobb som jag har trivts med väldigt mycket. De arbetsuppgifterna har fungerat väldigt bra för mig. Men samtidigt så söker jag ju mig åt ett annat håll av en anledning, och det är ju för att jag känner att jag har någonting annat att erbjuda som är liksom så otroligt annorlunda än det jag pysslar med idag. Och jag vet att jag har en vän till exempel och före detta kollega som studerade till psykolog i 5 år, födde dessutom barn under tiden, och hon var tvungen att vänta i 1 år innan hon fick sin, jag tror det är PTP tror jag att det heter, som man måste gå på innan man faktiskt kan ta ett, inom citationstecken, riktigt jobb som psykolog. Så det är ju liksom tufft, det är en lång utbildning, en krävande utbildning, och sen liksom så möts man av ingenting, det är liksom bara motstånd.
Yeah.
Och du hade ju samma liksom tuffa tid, Jimmy, när du hade studerat och så var det pandemi.
Ja, jag gick ut och så gick jag på några arbetsintervjuer och sen blev det pandemi, och då var jag så här, bara fuck.
Och sen ska man ju också komma ihåg att det är inte bara spelindustrin det är tufft för heller.
Alltså, nej, gud, hela världen är tufft för just nu, det är helt galet. Det,
definitivt.
Jag har sökt de senaste 2 månaderna, jag har sökt alltså, 50-tal jobb, och det har inte blivit någonting. Liksom, allt möjligt du kan tänka dig. Och min lillebror är också arbetssökande, och han har jobbat med inom bygg och det också. Och det tycker jag är helt sjukt, för jag kan fan inte gå ut utan att gå in i en jävla byggställning någonstans i Göteborg. Och så är det ändå omöjligt att hitta liksom någonstans där man kan liksom lägga cement. Jag bara, vad i helvete? Och Adam, du bara försökte... Alltså, återigen, jag är glad för din skull att äntligen fått ett nytt jobb. Men det har ju liksom... Du har ju kollat runt
ett tag också. Ja, sen har jag också varit ganska petig överlag.
Man får vara petig när man har jobb.
Ja.
Ja.
Så, men det var liksom... här i Karlskrona är det liksom svårt att hitta något som passar... som passade mig med de erfarenheterna jag har. Särskilt när jag är våldsamt outbildad. Som man kan kalla det.
Jag trodde bara att du skulle säga att du var våldsam.
Det var exakt vad jag trodde.
Okej. Okay.
Jag är ju slagsmål jämt.
Jag är så jävla våldsam.
Ja. Sättet att jag fick det här jobbet var att jag var starkare än den som intervjuade mig. Så, ja.
Satte dig på honom och bet honom i benet.
Ja.
Men Adam, sa du att du bodde i Karlskrona?
Tyvärr, ja.
Ja, jag tänkte säga att morsan bor också där, så jag har en liten koppling till Karlskrona i alla fall. Så,
ah.
Det är mycket vatten, det är fint på sommaren. Inte mycket mer än det.
Och min släkt är därifrån.
Gud, så mycket opassande skämt man hade kunnat dra där.
Nej, men Karlskrona är fint. Det är inte världens mest exalterande stad. Men jag är ju 30-plussare nu. Så jag har inte tillåten att ha roligt längre. Så det gör ju inget.
Ja, just det. Attans. Ja. Jag ska tänka på det. Jag sa.
Den dagen kommer för dig också.
Nej! Jag vill inte.
Ja, gud. Ja, nej, vi är 40 snart alltså. Snart.
Det är vi inte.
Fuck you, jag har 5 år kvar.
5 år är ingenting.
5 år och 2 månader typ.
Jag har 5 år och 7 månader.
Nej, jag fyller fan 34 månader. År. Jag har fan 6 år kvar. Yes.
Jag tänkte alltså, bara, nu har ju han fått kortslutning den här långa mannen.
Ja, så fort man är över 30 sen så kan man inte åldern längre. Så jag tror egentligen att jag är typ 1 år äldre egentligen.
Ja, jag har alltså, 14 år kvar.
Ja, 14 år, det är ändå någonting. Men 5 år är fan ingenting. Alltså när du sa förut att du hade, när du spelade Dragon Age Origins 2018, jag bara, men det var ju alldeles nyss.
Det var också. Fan
7 år sedan.
Ja, det är sjukt.
Ja, det är fan 7 år sedan.
Det var ändå nyss.
Så ta den tiden, så är vi 42. Ja, det är nice.
Nej,
ja, du är i alla fall. Jag är fortfarande i 30-årsåldern.
I år, 20 år sedan Xbox 360 släpptes.
Det är sjukt.
Jag mår dåligt nu när jag tänker på, jag sitter och tittar på alltså, min 360 här nu. Jag bara, no.
Alltså, det är ju ungefär så långt tillbaka som Jessica minnas. Liksom, kommer du ihåg
jag
utan ihåg, 360?
Jag kommer ihåg 9-11 tydligen. Så liksom.
Ja, sant.
Precis.
Förlåt mig. Det är 9-11, 360.
Det är liksom. Jag har så otroligt dåligt minne generellt. Jag har ju saker från gymnasiet som min bästa kompis säger. Jag kommer ihåg det här. Nej, ingen aning. Ingen aning. Det är bara flyger förbi.
Så det tidigaste minne är typ när du fyllde 9 eller något sånt där?
Jag kommer typ ihåg vad jag åt igår. Det är väl egentligen...
Så om jag ska råna en bank så är du den bästa att ha med, för du kommer inte kunna skvallra efteråt.
Nej, jag kommer bara, fan vad rik jag är plötsligt. Vad hände där?
Polisen kommer där bara, vem mer var med? Jag vet inte.
De tar ett lögndetektorstest och jag går fly by, för jag genuint kommer inte ihåg någonting. Tala sanning.
Vad identifierar du? Vad heter du? Låt mig tänka på saken.
Fan, morsan sa någonting, att det var någonting på J, tror jag. Men jag vet inte riktigt.
Ja, men innan vi ska helt runda av sen, så att vi har ju faktiskt spelat en av Jesses favoritserier. Vi har ju spelat senast Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadow släpptes förra året och verkar till synes vara en ganska stor succé jämfört med vad alla muppar inte ville att det skulle vara.
Sa du förra året?
Jag vet inte.
Så det var inte typ 2 veckor sedan.
jag vet, men jag säger en massa saker och så glömmer jag bort det. Förra veckan.
Ja, det var förra veckan.
Vad sa jag förra året? Jag blir gammal. Tiden går så jävla fort.
Det skulle släppas förra året.
Spelet släpptes förra veckan. Och vi har spelat det.
Ja.
I alla fall jag, Adam och Oliver har spelat det. Amanda har sett lite av det. Och Jesse sitter fortfarande och undrar om han ska spela Odyssey eller inte.
Nej, Odyssey har jag spelat. Det är det enda jag har spelat. Absolut, okay, kört det igenom helt och hållet.
Just så. Så nästa för dig är ju Valhalla då. Det kan du spela resten av livet.
Jag har hört skippa att jag ska
Valhalla. Strunta i Valhalla.
Ja.
Alltså jag har ju bara spelat 5 timmar Origins. Och det var inget för mig verkligen. Jag trodde att jag fick en achievement för att jag hoppade över en bäck. Då blir jag glad, sen blir jag ledsen. Jag
rekommenderar Odyssey om du vill köra någon typ av Assassin's Creed. Den är, bara på grund av settingen, är helt otrolig. Men förlåt, nu Shadows.
Det är en bra protagonist i det spelet. Om man spelar Cassandra då.
Ja, Cassandra är bäst. Cassandra är bäst. Cassandra är bästa protagonisten sedan Ezio. Liksom. Ah. Vi spelar Shadows, utspelar sig i Japan. Det är väl ett ställe som folk har skrikit om sedan typ 2:an kom. Att man vill se ett Assassin's Creed i Japan. Ja, Oliver gjort det. Så, jag vet att Oliver tycker sig jättemycket om det, för det är den enda han spelat typ de senaste dygnen. Han har sett din tid på Xbox.
Ja, jag har nog spelat en hel del. Ska jag börja då, eller?
Ja, visst.
Men alltså, jag måste bara flika in emellan att Oliver är en sån här som typ om man vaknar mitt i natten bara, jag måste nog gå på toa. Och så går man upp och så slösurfar man på mobilen samtidigt. Så, Oliver upp och spelar.
Mm, ja, jag satt till... igår gick jag då med 12. Men innan det så satt jag till typ 5.
Men alltså, det är alltså, så otroligt fint.
Jag går upp för att gå till jobbet.
Oh.
Ja, precis.
Men jag tycker det är alltså, så otroligt fint att sitta och nattgibba. Alltså nattspel, det är någonting otroligt. Allting är tyst förutom bara man kan bara fokusera. Det är så fint.
Det är då jag har ro att spela, för att då sover frugan och sonen sover.
Det har ju hänt några gånger att jag och Oliver, det här var när vi var yngre då, att vi har spelat på kvällen. Jag har gått och lagt mig, sover, vaknar, Oliver sitter fortfarande och spelar och så är vi fortsatt.
Jag dör. Vad sjukt.
Det har hänt några gånger.
Fantastiskt.
Och så var Oliver, jag har inte sovit. Man bara, okej, vill du spela lite Gears? Ja.
Och däremellan så har han ätit lite pågenlimpa utan smör på.
Men vad nej, we digress, sorry.
Ja, men det är faktiskt sant. Oliver ibland har käkat middag, tar 2 pågenlimpor, det är det.
Ja. Inte till middag, men frukost kan.
Ja, Jo, du har visst att det är pågenlimpa till middag. Det var så vi fick reda på.
Inte breda om så att du struntar i smöret.
Och ibland är det att det är när man har liksom vanlig Bregott för att det är så jävla stenhårt så att man bara förstör brödet.
Det är därför man äter
brödet.
Lätta.
Det är godare. Bregott är inte stelt längre. De har uppdaterat den.
Jag börjar köpa Bregott mellan de blåa paket.
Och ta 110 spänn för ett jävla Bregott-paket.
Ja,
men tror vi fair, pågenlimpa är gott. Men Oliver, vad tycker du om Assassin's Creed när du har flyttat till Japan?
Så här, jag har hört att eftertexterna till det här spelet är 2 timmar lång, alltså utan att överdriva. Någon la ut på Twitter liksom 2 timmar av eftertexter för det här spelet. Och det säger ändå någonting om hur massivt det här projektet är. Om man kollar på, alltså Assassin's Creed-spelen är generellt liksom att det är så många olika studios som samarbetar på de här spelen. Så att det är liksom tusentals människor. Och det säger ändå liksom, ni som är aspirerande spelutvecklare. Liksom, det är ett oerhört otacksamt jobb. För att här har vi liksom 4000 människor som har liksom slitit dag och natt och bara svettat och gråtit och blött för att liksom skapa typ en av de vackraste liksom spelvärldarna som Ubisoft har gjort. Och så frågar någon Oliver, vad tycker du om det här spelet på spelsnack där med typ 2 lyssnare och jag bara...
What is this spelsnack?
Vi har flera 100 lyssnare. Liksom. Vi har 1000 lyssnare, ska jag säga.
Och så, ja, men, så min poäng är liksom att jag tycker, ja, det är okej, du vet.
Jag måste bara säga att som gamewriter så har ju jag och Jesse verkligen fått lära oss den hårda vägen att det är otacksamt att vara. För att vi har ju liksom en tendens att liksom skriva grejer och försöka kommunicera väldigt mycket. Och i våra grupper kanske då också, kan ni läsa den här grejen som jag har skrivit? Och folk typ ger tummen upp. Det är hårt.
Ja.
Och det är också projektarbete till exempel. Folk gillar ju inte att läsa grejer.
Nej. Jag ser konsonanter, jag ser vokaler, tumme upp.
Och det är ju också alltså, någonting som...
Alltså tummen upp
är
det värsta hos
mig. Åh, de håller med.
Ja, hade jag kunnat tumma din bild nu så hade jag gjort det.
Tumma mig inte, please.
Kanske går.
No, don't do it, I don't want to be thumbed. Jag tycker att det är rätt bra ändå. Alltså, så här. Det gjorde ett väldigt bra första intryck, tyckte jag. Jag tyckte att...
För
att
om det någonting... Början var ju absolut vedervärdig.
Va? Nej, jag var rätt inne i det ganska snabbt. Och liksom redan liksom i menyerna bara, men fan, det... Alltså... Och den här inledande mellansekvensen liksom när man får se de här vackra visterna liksom i Japan och hur det glitchar och liksom en ominous röst säger någonting jag inte fattar någonting om och jag bara
boga,
liksom,
boga.
Den här presentationen är cool här kände jag och jag kände liksom att Valhalla som är då och Mirage innan det eller efter det menar jag. Spel som är helt sauceless. Alltså de saknar det där liksom.
De saknar fettet.
De saknar the riz.
Nej, säg inte så.
Jag vet inte ens vad det betyder. Alltså, så jag vet,
jag har aldrig
hört
att någonting är såslöst heller.
Du får ju bara fylla på med liksom, dina egna tankar här. Vad är the riz för dig? Liksom?
Oh god.
Men
kul att du hade den. Liksom,
att du hade den liksom, upplevelsen. För jag hade precis tvärtom. Jag var bara så här. Jaha, nu är det en massa så här bullshit igen. Då kommer de ens fortsätta med det de avslutar i Valhalla. Det här känns typ som Black Flag när man gick runt i den här jävla låtsassimulatorn. Och...
Så här, jag bryr mig inte ett skit om de övergripande storyn för Assassin's Creed. Jag har inte gjort det på hur många år som helst. Jag kommer inte ens... Alltså det sista jag minns var typ att Desmond gjorde någonting. Och det hände någonting. Men liksom, den här liksom övergripande framtids... Eller ja, det blir väl framtids för det är inte nutid. Framtidsscenariot, sci-fi-grejen. Det är helt ointressant för mig. Jag bryr mig inte ett skit liksom, om hur den röda tråden... För det gör inte de heller. Liksom. Alltså, de är stackars jävlarna. De sitter där och försöker liksom hitta på nya sätt att implementera det här på ett spännande sätt. Men jag gillar liksom det presentationsmässigt. Liksom. Och jag känner, som sagt... Alltså, jättevackert spel. Grafiken är riktigt fin och musiken, alltså det var ju riktigt sett
Tarantino-vibbar. Ja, musiken tycker jag om.
Och så jag kände liksom att det här har det där liksom extra som det har. Det vill jag minnas att jag kände, liksom, när vi pratade om Mirage för ett par år sedan här nu, liksom, att det här spelet som visserligen börjar som en DLC och sen blev liksom en större. Men det kände jag liksom bara att det här är helt, eller inte är, men jag kände liksom att jag kände inte vad ambitionen har legat här liksom.
Nej.
Och det känner jag inte här. Här känner jag liksom att det ligger ambition här. Och det har liksom the sauce. Det har såsen. Och jag var liksom direkt bara, alltså Yasuke är, det här är en cool karaktär, kände jag. För att, och jag vet att det här är liksom den mest kontroversiella grejen bland
mupparna,
rasisterna, men även liksom från vissa håll i Japan. Ja, tydligen var liksom någon kulturminister eller någonting i Japan som hade klagat.
Det hade ingenting med Yasuke att göra, utan det var, han var för att i spelet så kunde man typ ha sönder såna här typ ritualsymboler eller någonting sånt, och han var rädd att folk skulle åka till Japan och göra samma sak där. Det var ingenting med själva spelet i sig.
Nej, to be fair, vi har sett vad YouTubers gör i Japan, så jag hade också varit nervös.
Ja, men det är så att man känner ju bara så att snart kommer Logan Paul dit i expresståg och bara ska typ förstöra massa rituella sajter. Men så att det är ingenting med spelet att göra, liksom så.
Okej, för jag har inte läst officiella rapporter om detta, det är bara vad jag har hört folk säga.
Liksom. Ja, det är bara grums. Ja. Man säger grums, som Assassin's Creed Shadow och kulturministern.
Så det här spelet har vi har ju som sagt två protagonister, och det är inte som i Odyssey där man väljer en av dem och den är man, utan det är liksom två protagonister som kommer möta varandra och du kommer spela som båda två. Och man börjar som från Yasukes perspektiv. Och jag tycker bara liksom att hela det konceptet tycker jag känns väldigt spännande, att liksom vara en man från, jag tror inte att de har etablerat exakt vilket land han kommer ifrån.
Han är från Afrika. Och,
Afrika, precis. Och, wow. Men liksom,
och tas dit som slav.
Med portugiserna, va?
Med portugiserna, precis.
Man är slav till en portugisisk skitstövel och kommer till Japan. Och en japansk krigsherre fattar tycke för en. För att man är stor och man är svart. Och det är liksom en grej som de faktiskt peka mot, liksom att folk stirrar på en och bara, jag har aldrig sett en svart människa förut. Och han tar honom under sin vinge och liksom gör honom till hans i princip närmsta samurai. Vilket jag tycker är jävligt cool. Och jag skiter fullständigt ifall den riktiga, för att Yasuke är en historisk karaktär, liksom en historisk person som har funnits. Men det råder liksom skilda meningar om hur mycket av en samurai han var eller inte var, eller liksom vilket inflytande han hade. Jag skiter fullständigt i det. Jag bara tycker det är intressant att den, liksom, hela konceptet med en afrikansk man som kommer till de här liksom, till det här väldigt främmande landet och tvingas lära sig den kulturen och anamma den. Och liksom i slutändan blir respekterad på sina egna meriter. Och så har vi på andra sidan Naoe som är en japansk kvinna och hon är en shinobi. Och hennes by, eller inte by, men hennes samhälle blir i princip nedbränt av Yasukes ledare, eller den här liksom generalen, eller hänföraren, eller lorden.
Oda Nobunaga.
Oda Nobunaga, som också är en historisk person. Och så det blir liksom, så man byter perspektiv ganska snabbt till Naoe.
Och hennes stannar man med.
Ja, jag tror att jag spelade 6-7 timmar av spelet innan jag såg röken av Yasuke.
Jag har inte fått spela Yasuke än igen. Och jag har spelat i snart 10 timmar.
Okej.
Har du vänt på varenda sten?
Nej, det har jag inte gjort. Men det tar bara tid.
Jag tycker det är intressant det här med, för när jag fick höra Assassin's Creed Shadow, i och med att det var två olika karaktärer, så tänkte jag att, gud vad häftigt, man kommer nog ha någon typ av i något intro man får spela som båda två i olika, liksom, olika uppdrag. Och sen kanske man får en clash där man väljer med de här två vem man vill fortsätta spela som. Men det verkar inte vara så, eller?
Nej.
Nej, alltså du börjar som Jaski. Och du får känna på liksom din första combat experience är med honom. Och där kände jag också liksom att men det här känns bra. Alltså striden i det här spelet känns... Det är snyggt animerat, det känns responsivt. Det har
det är betydligt bättre än Valhallas strider.
Ja, men även liksom alltså från Origins och framåt så har det känts som att det har varit liksom... Jag bara hamrar knappar och liksom flänger med armarna på allting och det händer saker. Det här känns mer metodiskt, det är snyggare och det känns bättre. Och även med Naue, liksom att kontrollera henne känns bra. Jag tycker om att de har återgått lite till det här liksom typ flashiga parkour freerunning-skiten.
Det är mer animationsdrivet.
Ja.
Naue älskar att göra jävla piruetter och volter när hon ska hoppa ner.
Det är ninja flips. Respektera the ninja flips. Nej.
Hon till och med springer som inte... Naruto med sina jävla armar bak och bara...
Nej.
Om man springer på hustaken. Så
ja, precis. Så springer hon så.
Men hon är en shinobi. Så hon ska springa så.
Hon ska springa så. Det är första man får lära sig. Armarna rakt bak och bara, ge järnet nu!
De får en 10-episod Naruto-visningen när de får börja.
Ja, men precis. Man bara, och de här ska man hoppa över för det är bara fillers.
Och det är lätt. Det är superlätt att dra paralleller till Ghost of Tsushima. Men jag tycker det är... Jag vill hellre dra jämförelser med de andra Assassin's Creed-spelen. Och då specifikt de andra Assassin's Creed-spelen som är av den här RPG-typen. För att Odyssey var det första gången som serien bara, okej, men nu är vi liksom ett stort sprawling action RPG. Med gear levels och skills och all den här skiten. Och i det avseendet så tycker jag att Shadow står sig ändå rätt bra. Det står sig mindre bra när man snackar om det jämfört med Ghost of Tsushima. Men det är lite andra förutsättningar. Så den första tiden jag hade med spelet var liksom mestadels positiva. Liksom jag var intrigued av karaktärerna, vilket är mer än vad jag kan säga om majoriteten av Assassin's Creed-protagonister. Så Cassandra är superbra, Ezio är spännande, men vi har haft en massa jävla karaktärer som det har krävts liksom många många timmar av för att ens känna någonting för dem liksom, positivt eller negativt. Och här kände jag liksom att i båda fallen, både Jaski och Naue, så kände jag jag är nyfiken på liksom vad den här resan kommer ta dem.
Tyckte du inte Eivor var spännande?
Fuck Eivor, fuck Valhalla. Alltså hela det spelet kan fan dra sig i röven.
Klarar du ut det, Oliver?
Nej, det är det enda Assassin's Creed jag inte klarat ut. Och,
det tog mig över 100 timmar klarare och jag orkar inte spela ut andra DLC:n. Fuck.
Jag gjorde allt i det spelet på 110 timmar. Förutom att fånga alla fiskar.
Precis, för att de spanade inte för något fel.
Nej, det var så typ, om det var en viss så här, styrka på vågorna så spanade inte den fisken.
Oh. Valhalla är inte, det är inte ett Assassin's Creed-spel. Och det kan man säga om Odyssey också. Det är inte heller mycket av ett Assassin's Creed-spel. Men det är alltså... Det hade någonting som Valhalla saknade.
Ja, alltså det kom ju mycket i skärmen i alltså huvudkaraktären om man spelade Cassandra. Alltså hon bär ju Odyssey.
Och sen så är det liksom... den världen också. Alltså antika Grekland är mycket mer spännande än vikingatidens England.
Jag skulle säga att det jag föll för var världen och liksom det sen liksom det spelet känns så varmt och det är vatten och det är olika öar, det är människor, allt är så levande. Det är otroligt fint.
Coola båtar och åka runt med och
så kommer man till Valhalla och det är bara lera och britter och sneda tänder
som bara fält och
alltså Valhalla det var
alltså Valhalla hade varit så mycket spännande om det spelet bara hade utspelat sig i Norden.
Ja, hellre fast det.
Vi hade ju redan varit i England i syndiket liksom. Vi var i London. Det räcker, får fan räcka.
Den inledande liksom...
Gamla London.
Ja, men alltså...
Londinium.
Storbritannien, det är vad det är. Storbritannien är bara en platt ö med massa fält och får. Men så har man liksom...
Människor med rödlätta människor med dåliga tänder.
Ja. Oj. Och så jämfört med antika Grekland med liksom typ 200 meter långa statyer, inte 200 meter kanske, men enorma tempel.
Minst tre
de byggde såna jävla space elevators och grejer i antika Grekland. Det var tidigare det, alltså. Fan.
Men här, Shadows, alltså Japan är en det är en coolare setting än de här fälten i Valhalla. Och visserligen så har den gjorts. Jag tror att om det här spelet hade kommit för 10 år sedan så hade det varit liksom massivt för den serien. Men,
ja,
men...
Jag kan väl känna lite det att det är väl lite synd att det här inte är ett traditionellt Assassin's Creed, alltså pre-Origins.
Jag med.
För att jag hade gärna typ haft ett upplägg, istället för att ha liksom en så stor del av Japan som det är nu, fokusera på kanske 3 städer och sen kanske ha lite vildmark också, typ som de gjorde i Assassin's Creed 3. Ja. Du också hade liksom några städer och sen hade du vildmark däremellan, så att man liksom mer får säga att okej, men jag får lära känna de här olika städerna, för det får man inte riktigt göra nu, man swishar förbi dem ganska snabbt.
Precis, och liksom att det faktiskt är ett Assassin's Creed-spel liksom, för att jag känner att de här senaste spelen är inte riktigt det på samma sätt, och visserligen
men det är
så
mest likt sen Syndicate. Det har aldrig varit så här bra att stealtha sen Syndicate.
Det känns lite grann också som att det klumpas ihop väldigt mycket med typ Ghost of Tsushima och Rise of the Ronin till exempel och liknande spel. Men det är ju enbart på grund av att utspela sig i Japan och att det inte är nutid på något sätt, för att de utspelar sig under ganska så olika eror. Alltså Rise of the Ronin, som jag ju faktiskt har spelat klart av de spelen, det utspelar ju sig, ska vi se, andra halvan av 1800-talet. Precis när liksom shogunatet håller på att avvecklas, eller hur det nu står till. Kommer inte ihåg exakt det där. Men det är ju liksom väldigt hård tid för Japan i och med att vi har liksom omvärldens inflytande som är väldigt starkt. Och det är ju liksom ganska så annorlunda i relation till de andra spelen. Och vi har ju Ghost of Tsushima som liksom har en helt annan inriktning också. Så det är liksom väldigt lätt att klumpa ihop spelen och känna att man blir mätt på så här samurai och ninja-spel bara för att det liksom utspelas i liknande kontext. Men det går ju ändå att särskilja dem på något sätt. När utspelar sig det här spelet?
Det utspelar sig i slutet av 1500-talet.
Precis.
Så det är ungefär 300 år efter Ghost of Tsushima utspelar sig. Till exempel.
Yes, men, skulle säga något.
Ja, jag vill ändå säga det att jag tror, för mig i alla fall, varför jag blir så skräcklagd över typ Assassin's Creed-spelen är att jag är så fruktansvärt trött på open world. Jag orkar inte mer. Jag vill inte mer. Jag har inte tid. Jag tror att jag har precis gått igenom och spelat alla Halo-spelen i Master Chief Collection-kollektionen. Och det har varit så otrolig breath of fresh air att bara kunna spela linjära uppdrag en efter en med bra story. Men jag tror också att Rise of the Ronin, Ghost of Tsushima och nu har inte jag spelat de här spelen, men alla tre plus då Shadows är exakt samma sak för mig. För att Japan, typ estetiken känns likadan, men också open world. För mig blir det så här, det är open world-spel.
Och då open world uppdragsdesign och du har dina så här typ pluppar och jagar på kartan. Och
får jag se en innan... fetch quest till och jag kommer att hoppa någonstans, så alltså jag orkar inte mer. Jag vill inte mer.
Alltså jag är ökänd sedan tidigare för att liksom inte tycka om öppna världar, jag också. Alltså det finns ju vissa spel som jag tycker gör det väldigt bra och kanske beror mer på att man liksom är investerad i den värld det utspelar sig. Horizon-spelen till exempel, de är ju väldigt, om vi säger Assassin's Creed i sitt upplägg. Men sen så tycker jag ju att världen är otroligt unik och spännande och den har någonting annat att erbjuda än vad många andra spel har.
Definitivt.
Så det handlar ju liksom om kontexten också. Och jag menar, det finns ju andra öppna världar som jag har väldigt svårt att sätta min fot i. Till exempel The Legend of Zelda-spelen, de nya. Det fungerar alltså liksom inte för mig, tror jag.
Det är där jag tänkte säga att jag har sån här fatigue ibland. Jag liksom bara, nej, jag vill inte ha till checklistespel. Liksom, det är bara stort och öppet och det finns ingenting. Och så spenderar jag 100 timmar i Legend of Zelda. Och liksom bara, jag hittar en sten att sätta på mitt svärd.
Men jag känner att jag är lite tvärtom. För att öppna världar får mig ju, precis som jag sagt tidigare, att känna mig lite låst ibland. När folk säger till mig, här har du det här spelet. Du får göra precis vad du vill. Och då blir jag så här, alltså jag vill inte göra vad jag vill. Säg bara vad jag ska för någonstans. Nej, men liksom så här, säg vart jag ska. Liksom ge mig en plupp som jag i alla fall kan följa. För att jag kan istället bli frustrerad över det här att det är så himla viktigt nu för tiden och det liksom är någon form av mått på att någonting är lite extra fint eller liksom lite extra välsmakande när det inte finns en plupp på kartan. Och jag har väldigt svårt för det där, för att jag hade haft väldigt svårt att hantera det på grund av att jag gillar ju liksom struktur och jag gillar att känna att jag har koll på saker. Och om någon säger, här har du alla väderstrecken, du kan gå åt vilket håll du vill. Du kan börja liksom i vilken ände du vill. Då bara sätter jag mig ner. Nej, tänker jag inte. Jag sitter här 70 timmar.
Jag tror att det är
så Legend of Zelda gör så.
Jag tror att det är Legend of Zelda gör så bra när det kommer till open world. Och varför jag och många andra har svårt med open world är ju det att det är öppen varför jag vad man vill. Men Legend of Zelda däremot, det som är så otroligt fint med den spelserien är att de säger, i alla fall det första, dit ska du. Du ska dit och ta hand om den här elaka personen. Hur du tar dig dit, gör precis vad du vill. Men du vet bara att du ska dit i slutändan. Jättebra. Yeah. Nu känner jag ingen press på mig själv att missa någonting.
Nej.
För där har vi det. Jag tycker att jag missar saker hela tiden.
Ja, det är som... I många spel är liksom gör A, gör B, gör C. Medan det Breath of the Wild är liksom här är Ö. Hur du tar det dit och när du gör det upp till dig. I princip.
Mm, ja, du vet ju vart du ska. Det är ju liksom resan dit som... För att det är inte det här att du ständigt liksom... Okej, jag ska åt det här hållet. Det tar mig typ 5 minuter att springa dit som det brukar göra i de här spelen. Men på vägen dit så kommer jag liksom ta det här frågetecknet, det här frågetecknet, det här frågetecknet. Det blir mer organisk.
Ja, och det här emergent gameplay som de kallar det ju. Och det är också en sak jag tycker om till exempel med, låt säga, Morrowind jämfört med Oblivion och Skyrim till viss sätt. Där man i de senare spelen bara följer en marker. Och så det enda man gör är att stirra på kartkompassen. Liksom bara, okej, jag ska hitåt. Medan i Morrowind så måste man liksom läsa instruktioner och ta in världen mer på ett annat sätt. Och man blir liksom en del av spelvärlden och en invånare på den här ön och så vidare. För att man liksom, okej, jag ska ta mig hit. Här står det att det är North on Seidanin, bla 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 bla. Och så tar man skalbaggebussen dit och så. Så
det är så Zelda, alltså Breath of the Wild, Tears of Kingdom också uppbyggda. Du får ju själv sätta ut din marker om du vill, men annars är det så att där ser du något som glimmar, du vet kanske att det är en sån här jäkla litet minitempel liksom, eller en shrine. Mm. Och då går du dit, och sen, men på vägen dit så kanske du ser 3 andra saker som du också vill se.
Och Shadows är i mångt och mycket ungefär precis som Valhalla och Odyssey och de var före det. Och det här, okej, så det här liksom gnällåller vi börjar komma in. Alltså, för fan vad jag önskar att Assassin's Creed inte var de här generiska RPG-spelen. Och särskilt då liksom att, här är en fiende jag ska assassinata. Man är några högre levlar än mig. Och bara, jag är level 30, jag kan inte, min halspulsåder är immun mot skarpa föremål. Alltså, fan, om jag hugger dig i halsen med mitt jävla kniv, ska inte du överleva? Bara för att du är level 30 och jag är level 2. Fuck you, men sir!
Du kan ställa in det. Det finns faktiskt en inställning som du kan ställa in att kör du assassination så dör de oavsett.
Okej,
okay, det hade jag tagit.
Accessibility.
Jag har lagt det direkt.
Nej, men jag överväger faktiskt att göra det för att
jag är för lat.
Hittills tycker jag liksom att det är...
Jag är inte villig att göra jobbet.
Jag var fan fast i ett jävla slottsområde igår i typ en timme. För att jag skulle ha ut alla människor där. Liksom, för att det var så kul att smyga runt. Och det har inte varit kul att smyga ett Assassin's Creed på typ 10-15 år.
Precis.
Och jag önskar att om de körde den här RPG-vägen som de nu har gjort. Att varför hade de inte gjort ett helt stealth-RPG? Alltså gå in helt på att det är ett stealth-spel. Alla, liksom, alla dina skill trees och allting ska bara bygga mot på att du ska bli ännu bättre på att lönnmörda folk.
Ja, nej, alltså... Jag håller med dig, jag får ge dig att det här är det bästa stealthen som spelet har haft på väldigt länge, i alla fall i hela den här RPG-serien. Och jag tror att det är första gången i seriens historia som de faktiskt har liksom Splinter Cell-regler att om du är i skuggor så är det osynlig liksom. Och du kan förstöra lampor och
släcka ljus. Precis som i verkliga livet.
Ja.
Ja, ja, men det har man inte kunnat förut. Liksom att, att det har varit med ljuskällor och sånt, att det har spelat någon större roll. Du har gömt det i högt gräs och då är du gömd. Här kan du liksom stå helt öppet. Så länge det är mörkt så syns du inte. Och du kan krypa liksom under golvbrädor, och det finns liksom mer sådana grejer. De har lagt energi på att få stealthen att vara mer skulle säga komplex. Den är inte komplex, den är väldigt användarvänlig, men liksom mer robust.
Ja, och du kan liksom planera din stealth. Det är liksom, du kan verkligen vara, för att du har ju inte heller den här örnen som kan liksom scanna över ett helt område.
Jag är, utan
du
så liksom, glad att jag slipper en jävla fågeljävel.
Ja, jag vet om många saknar den. Jag bara så här, varför? Det var liksom, det var absolut tråkigt att sitta i den där örnen och sen peka ut allt och sen liksom så, nu måste jag ta mig igenom skiten. Utan det är, nu är det verkligen, nu är det verkligen så här att okej, men jag har ju fortfarande den här jävla eagle vision, men det är fortfarande någon som är nära. Och då måste jag fortfarande placera mig på ett sätt, och sen får jag liksom planera ut efter de som är nära mig då, och sen gå vidare, och så att det blir en helt annan grej att ställa runt. Och sen är det ju, AI är ju dum. Alltså den är ju jättekorkad. Alltså man kan typ stå i en buske och bara vissla, och så kommer de en och en, och man bara stäb liksom.
I think some robots need to go there.
Ja, men det är liksom, det känns ändå som att jag liksom kan planera. Som igår, så det var ju någon så här banditby, och jag utplånade varenda en liksom istället. Det var ju skitkul att gå och lönnmörda folk. Och liksom var så att, men där är två. Oj, nu vaknar den här killen här borta, han ska också dö liksom. Så då får man smyga sig dit, och det var kul.
Lite oroväckande.
Och det här, och sen, det är där det är synd att Jaske inte riktigt passar in alls i den gameplay-loopen eller världsdesignen på många sätt.
Nej, han är helt värdelös att spela som i den öppna världen. För han kan inte klättra upp på hustaken, han kan inte liksom klättra upp i... Det är så många... De här jävla viewpointsen som jag spyr galla på. Alltså, och ändå så jagar de slaviskt, för att de är också liksom... Man klättrar upp
på det. De gör inte någon nytta längre.
Nej, men de blir liksom fast travel points. Så jag vill ha dem.
Satta mitt i fiendeläger.
Och det är också precis.
Ja, det är så dumt. Man bara, här är en fast travel point. Så bara, hit vill jag absolut inte gå.
I hela fortress liksom. Bara, alltså.
Man kan ju låsa upp sådana här ninja travel points. Men ja, det är, men de kan man låsa upp bara man upptäckt dem. Man behöver inte liksom göra någonting annat.
Man kommer till en punkt i slutet av första akten där Yasuke och Naoi's berättelser liksom sammanfogas. Och nu har du tillgång till båda karaktärerna. Och jag tycker att storyn där blir bara, det här börjar bli spännande. Men då kände jag liksom, okej, nu vill jag hänge mig till att spela lite Yasuke, för att nu har jag spenderat liksom 7-8 timmar i Naoi's skor. Och jag känner att jag behöver liksom lära känna hans skillträd. Alltså så jävla mycket skilltrees och så jävla tråkiga skills. Bara, spendera en point för att få 2% mer skada per slag.
Jag
bara, alltså,
jag
såg
den och bara 2%? Det är ett avrundningsfel.
Ja, men jag bara, okej, men jag ska fan spela som Jaske nu. Och så liksom bara, jag ska ta den här. Här är en viewpoint. Kommer jag fram och bara, Jaske, kan inte klättra upp för den här? Jag bara, nej, okej, får jag gå in och byta till Naoi? Visserligen så spånar man sån Naoi på exakt samma plats, men det är en laddningstid mellan. Ja, det är inte som i Spider-Man, när man trycker på en knapp och pang så är man Miles, liksom.
Eller GTA. Eller man bara zoomar ut och zoomar in.
När det kom på 360.
Man fick ju fan sitta där. Man kunde ju se ett helt vänneravsnitt liksom, innan man hade bytt karaktär.
Fast det är snabbare på modern hårdvara. Men ja.
Jo, det är det. Men efter, så att det blir liksom att jag springer runt som Jessica. Jag ska faktiskt... De har gjort de här två karaktärerna av en anledning. Jag ska köra honom. Och så kommer man direkt, bara 5 minuter. I liksom spela som honom, och direkt du bara, det här kan inte han göra. Jag bara, okej, vad fan gör han i det här spelet då? Och då känner jag liksom, ärligt talat, jag är jävligt kluven till det här med multipla protagonister i spel generellt. Jag tycker att, som i GTA 5 har väl gjort det bäst, antar jag, men det är ändå liksom att det är att liksom, jag måste köpa 3 uppsättningar av vapen, 3 uppsättningar av biluppgraderingar. Jag har 3 liksom bankkonton. De tjänar liksom, jag hade velat ha allt under samma. Och det är liksom precis som i GTA, där det verkligen kommer till sin rätt, är de här stora liksom mainline-uppdragen där man liksom ska rusha ett fortress. Och de är på olika ställen och du får spela dem. Och det här är liksom, den här delen är specifikt gjord för Yasuke och den här delen är specifikt gjord för Naoi. Det är coolt som fan. Men liksom 99% av speltiden är ju liksom att man är ute i den öppna världen och betar av de här liksom mundane tasks som spelet har för dig. Och det är liksom 9 av 10 gånger så är det bättre att du spelar Naoi. Åtminstone om du kan hålla det utanför konflikt. För att det där, alltså jag har nog aldrig dött så mycket i ett Assassin's Creed förut. Och då spelar jag visserligen fel, att jag liksom betar av massa skit som inte nödvändigtvis är på min skill liksom level just nu. Och om jag möter någon som jag ska döda, ger de mig ett quest och han är 3 levelar över mig. Jag bara, men då ska han dö. Så liksom, jag sitter där och liksom bunkar huvudet mot honom i typ en halvtimme och nu är han död. Och så när man väl får tillgång till Yasuke är bara, fan vad lätt allt dör. Liksom. Alltså han är en tank. Och det är liksom också ett intressant koncept då, att vi har den här liksom bräckliga lilla ninjan och den här massiva, man aldrig liksom spelat en större man i ett Assassin's Creed förut. Han bokstavligen springer genom väggar och kan ta hur mycket stryk som helst och döda allt på typ 2 slag. Och det är liksom, det är jävligt gött när man har, som jag då, har kämpat som fan med att slåss mot folk i, som Naoi och fått hur mycket stryk som helst. Och sen så kommer det här, the burly black dude, och bara krossar allt med liksom med bakbundna händer. Så jag har frågat mig så här liksom, i slutändan tror jag att jag hade definitivt föredragit om, ja men spelet har en protagonist. Men då är frågan, vilken av dem här hade jag velat ha? För att jag tycker Naoi har ett mycket roligare skillset. Liksom hon är mer av en ninja, vilket passar Assassin's Creed. Men Yasukeis bakgrund är mycket mer intressant.
Jag måste ändå ge shoutout till, när det kommer till multipla protagonister. Jag vill ge shoutout till Dishonored 2, som är en av mina favoritspelserier också, Dishonored. Jag gillar
men du byter inte mellan dem.
Kört Dishonored. Nej, precis. Exakt. Och det är det jag vill ha när det kommer till fler. Jag vill att man väljer en med olika typer av skillsets. Och så är det är det du spelar. Vill du spela om spelet, ja, då får du välja ny. Och så blir det lite olika. Jag tycker att det är perfekta. För det skrämmer mig lite. Specifikt någon som lyssnar bara på Assassin's Creed Shadows nu. Och för jag, ett, gillar inte open world. Tycker det är för jobbigt och för mycket. Och nu vet jag att det finns 2 karaktärer du får byta runt bara. Nej, absolut inte. Jag vill inte. Ja, det låter hemskt. Nej. Det låter jobbigt.
Som sagt,
det går fort att spela som Jaska. Han kan inte göra 90% av grejerna.
Men det finns specifika grejer som bara han kan göra. Så det är typ, jag är ett fortress och meticulously liksom picking off varenda jävla fiende i det där fortet som Naoi. Och så är det en collectible. Ett konstverk som jag behöver samla för något quest. Och så är det bakom en hylla och så står det, du kan inte flytta den här, bara Yasuke kan flytta det här.
Vad dumt!
Så han är stark nog att flytta hylljäveln. Men jag kan inte byta till honom inne i ett enemy camp. Så jag måste ut ur campen, byta till honom och hoppa in igen.
Men sen när du byter så byter en årstid och alla jävla spånar igen.
Ja, just det. Ja, precis.
Det där kände jag i Batman-spelen. Batman City och Origins. Ja. Det var exakt likadant. Jag kom in någonstans från byggnaden och jag bara, åh, coolt, en collectible som jag... Nej, okej. Nu måste jag ha någon karaktär.
Den är rosa. Batman kan inte plocka upp den.
Exakt. Det gjorde mig irriterad. Så jag gick aldrig och hämtade den. Av liksom ren process.
Alltså det du säger, Oliver, det låter ju lite som typ om jag och Jimmy skulle stå i köket och jag inte når någonting översta hyllan. När jag står och lagar mat. Man måste ha Jimmy för att nå det.
Ja, och du måste gå utanför lägenheten för att vänta på att han tag-teamar, så går han in och lyfter ner den.
Det är bara så, jag fattar inte riktigt.
Jag lyssnar på en annan podd att det kan vara så att anledningen till att du inte kan byta helt fritt och med olika grejer är det för att eftersom Jaska inte har samma moveset och sånt som Naoi, hon kan ta upp sig på flera grejer, så kanske hon laddar om världen för hon stänger av vissa grejer när det är Yasuke som finns där med Naoi, och när du är i ett fort och har aktiva fiender så kanske det inte funkar.
Jo, jag känner liksom att den här ambitionen om att vi ska ha 2 vitt skilda protagonister för första gången i seriens historia, ja men det, liksom, det är en spännande idé. Men sen har de liksom inte utformat spelets aktiviteter ordentligt efter det. För att man kommer fram till så många roadblocks och så många frustrationselement. Eller
kan
moment.
Man bara få tag-teama in Yasuke där och du bara, hjälp mig, och så kommer han där, bum, 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 och så slår han bort den där jävla hyllan och sen fortsätter du.
Ja, man kan ju göra så med allierade. Man kan ju vissla så kommer en kompanjon och börjar pingla på folk. Så det borde de göra, att man kan liksom använda det, kalla in någon kort för att kalla det skills, och då säger de
Jo, men då är det nästan liksom, okej, vad är ens syftet vid det laget då? Att liksom vi har grejer som en karaktär kan och inte kan göra. Ifall det ändå är ett knapptryck så kommer han in och fixar det åt dig.
För att du kan bestämma din spelstil då. Vill du smyga runt som Naue så kan du köra så, eller vill du gå runt och bruta som Jaske så kan du göra det.
Ja, eller så har du en karaktär som
har för att det enda du gör är att när du vill byta karaktär, det är att det blir irriterande för dig att gå utanför den här borgen, byta karaktär och sen gå in igen och göra egentligen exakt samma sak.
Ja, så jag hade föredragit att bara, men ge mig en karaktär som kan låta dig spela på vilket sätt du vill.
Men då hade ju tyvärr Jaske fallit bort, för han är ingen assassin.
Nej, men han är ju en man.
Men det är för fan inte Eivor heller. Alltså, eller Cassandra, eller någon av de här jävlarna. Alltså...
Men grejen är att han är fysiskt bokstavligen inte en assassin. Han är liksom bara dundrar in.
Nej, men alltså vi säger att gör protagonisten en brawl, liksom en... Jag får se. Gör en afrikansk brolic black dude skulle jag säga. Men alltså, ta in den afrikanska karaktären, döp honom till Yasuke och låt han vara bra på stealth också, jag vet inte.
Jag får en sån här bild av, om han nu liksom är en väldigt liksom stor och muskulös karaktär och liksom dessutom lång, jag får en bild av att det är som när jag försöker smyga in i ett rum. Alltså, jag gör ju det här teatersmyget, men som tjej är jag inte jätteliten, så det ser ju bara dumt ut.
Inget är så roligt som när Amanda ska smyga förbi tvn när man sitter och spelar och hon inte ska störa, så skyndar hon långsamt. Det går längre tid i hennes skuttande än att hon faktiskt skulle ta tre kliv och gå.
Men jag går ju aldrig förbi din tv nu.
Nej, inte längre.
Nu sitter
längre.
Du på precis. Sidan längs.
Amanda är ju 3 meter lång, så det är jobbigt.
Eller att du har liksom att, okej, akt 1, du spelar som Naue, du måste spela som Naue. Det du kommer möta här är liksom specifikt designat för Naue. Akt 2, här, nu är du Jaske och liksom det du kommer göra nu är Jaske-grejer.
The Last of Us Part 2-grejer.
Precis. Mm. Eller liksom att, okej, alltså i den öppna världen är du Naue, men så har du uppdrag där du spelar som Jaske. Och så bör du inte tänka på liksom alla hans typ skilltrees och skit, utan du har vad du behöver ha. Jag vet inte. Alltså det finns ingen perfekt lösning till detta och liksom och liksom gifta det med open world-elementet och liksom RPG-systemen och grejer som de vill liksom trycka ner halsen på mig.
Endast lämpad för inomhus.
för alltså de hade ju liknande i, vad heter det, Ghost of Tsushima, där man kunde välja om man ville spela som mer samurai eller en shinobi.
Ja, han är bra på både och.
Ja,
du behövde inte ha liksom...
Där hade vi problemet att även om jag går in och bokstavligen utmanar alla duell till döden ärorikt, storyn är ju fortfarande att man blir ghost. Och man är, så det måste ju,
jo,
man
men
måste
du kommer
ju
komma till uppdrag
det.
Där du måste stealtha också. Där de inte ger dig valet. Så att...
Jo, men det är liksom 97% av spelet så är spelarna. Ja, men nej. Du gjorde en sak här i det här uppdraget. Nu är du dömd för evigt. Okej.
Okay. Jag har hört det argumentet och jag fattar, men det stör mig inte så mycket eftersom att storyn tar dig i den riktningen. Du får inte möjlighet... Ja, nu ska jag inte spoila för att Amanda har inte spelat det. Jag vet inte om Jesse har spelat det. Men han gör...
Alltså, jag har spelat en del av det och jag har ju stött på de här segmenten också. Och jag har ju liksom känt att jag är illa tvungen att smyga omkring som ett litet skurkaktigt as bara för att jag är ju för dålig.
Ja, alltså,
jag höll på att få fnatt. Det var ett fiendeläge som var typ uppdelat i 3. Och sen så mulade jag liksom fienderna med nöd och näppe i ett av de områdena. Så gick man liksom in i nästa lilla avstickare och då kom det lika många till. Jag bara kastade mig upp i ett vakttorn, bara pilbågade ner de svinen så att de skulle hålla sig borta från mig. Jag släppte till och med lös en björn och hoppades på att den skulle äta upp dem.
Ja, alltså, hela konflikten
så försökte jag gömma mig i någon buske.
hela konflikten i Ghost of Tsushima är att du är en samurai, du är uppfostrad en samurai och du är liksom en väldigt högt ansedd samurai, alltså till en väldigt respekterad general typ. Och samurajer har en väldigt specifik liksom hederskodex. Att du möter din fiende liksom på raka termer. Du smyger inte in och skär halsen av dem. Det finns ingen heder i det. Och om du inte har heder så har du ingenting. Du är inte värd någonting. Och så har vi den här karaktären Jin som liksom tvingas inse eller gör det beslutet att det finns en chans att vinna det här kriget om inte jag börjar smyga in när de sover och skär halsen av dem. Och han kommer liksom i storyn så kommer han göra beslut som strider mot hans liksom farbrors hederskodex oavsett om, sen, vad din spelstil är.
Sen har de ju massa liksom bokstavligt samurai gear och samurai skills och sånt som liksom okej. Okay. Storyn säger att jag inte borde använda. Nej, jag bara tycker att det är liksom jag förstår vad de gjorde så, men det är liksom en continuity problem för mig.
Jessica har inte den hederskodexen. Han smyger sig fram till folk och bara sliter dem i stycken. Liksom. Han kan smyga, men han kan liksom inte klämma sig in i små utrymmen. Och hans assassinations är big and loud. Liksom. Alltså, du kan assassinata, men du kommer bli upptäckt när du gör det. Liksom.
Ja.
Men jag tänkte, vi har ju pratat ganska länge om det här innan vi avrundar. Vad har du spelat, Jesse? Det har vi liksom inte riktigt frågat. Vad har du spelat på sistone?
Vilken fin fråga för att fråga en spelnörd. Men jag har gått lite på en resa av att kulturera mig själv. Jag har väldigt länge väldigt autistisk när det kommer till saker jag tycker om. Så gillar jag en serie eller ett spel, så är det så här, då är det kul att spela om dem ganska mycket. Så jag vill säga, men jag vill hitta något nytt, speciellt när jag pluggar spel. Så jag började lite fint nu i höstas. Så jag precis, som jag nämnde tidigare, har precis spelat ut alla Master Chief Halo-spelen, så Halo Reach 1, 2, 3, 3 och DST och Halo 4. Vilket var helt fantastiskt. Jag hade aldrig spelat Halo tidigare, så det var skitkul. Och idag så började jag spela Atlas Fallen, om ni har hört talas om den.
Mm.
Mest bara för att den såg cool ut. Mest som man rider runt på sanden lite Journey style, fast det är lite mer big RPG Dark Souls.
Ja, då vet jag vad du menar.
Så den börjar köra idag. Annars så till vår spelanalys i skolan så spelar jag Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Så den har jag också spelat ut.
Okej, varför Deathly Hallows Part 2?
Nej! Jag vet inte. Jag kommer ihåg att jag hade många så här fond memories av det. Och vi skulle välja en ishållspunkt.
Så är det när man är liten, när sådana där spel släpps. Alltså.
Jag gillade också Trollet Hugo när jag var liten. Så att...
Trollet Hugo var dock helt fantastiskt. Men vi skulle välja en utgångspunkt och göra analysen på. Och då tänkte jag, gud vad kul att göra ett gammalt Harry Potter-spel och ta adaption. Så jag valde det, satte in det, installerade skiten och så fick jag på att jag inte fick ta adaption. Men då hade jag redan låst in det här. Så jag körde skiten och nu är jag här. Så det har jag spelat. Halo, Atlas Fallen och Harry Potter.
Men vad valde du då för inriktning?
Spelmekanik. För de har ju av någon anledning har ju valt att istället... För de gamla Harry Potter-spelen var ju mycket action-äventyr. Generellt bara äventyr. Medan de två sista spelen i serien gjorde de till action third-person shooters istället. Där man...
Just det, var då de gick Gears of War på det spelet.
Ja. Och exakt, jag har gjort en analys på hur liksom trollformlerna är basically bara konventionella skjutvapen i ett linjära uppdrag med liksom i en skjutkorridor typ. Så det är ganska kul. Ja, så det har jag kört.
Kom ihåg Harry Potter och det visar sten på Game Boy Color var ett riktigt mysigt RPG.
Jag körde aldrig Game Boy, jag körde mest PlayStation 1 och 2.
Ja, jag spelade PlayStation 1 Harry Potter, det visar sten. Och jag kommer ihåg den svenska dubbningen med den. Alohomora, för att låsa upp dörrar och skit.
Flipendo! Ja.
Men Game Boy-spelet var riktigt bra faktiskt. Det var som ett litet Final Fantasy. Och gick mycket mer på boken än man gick på filmen.
Ja, just det. Det var ju typ turn-based, var det inte det?
Ja, det var det.
Just det, kommer jag ihåg.
Cool. Jag spelade på datorn, det visar sten. Även där så var det liksom att för att, vad hette han, den här poltergeisten som aldrig var med i filmerna?
Thieves.
Ja, han var med i spelet.
Ja, han var ju med.
det är det som är så roligt med när det kommer till lore till gamla Harry Potter-spelen, är att de liksom gjorde, de första tre spelen gjorde de tre olika spel, fyra till och med ibland. Varje konsol hade en liksom utvecklare och ett annat spel gjordes till det. Så spelade på PC, PlayStation 1, PlayStation 2 eller Game Boy, så var det helt olika spel som man spelade, vilket är intressant.
Och sen jag tror till och med att när Hemligheternas kammare kom ut så var det också Game Boy, och sen var det också Game Boy Advance.
Ja, jag tror det också.
Hade GameCube också.
Ja, GameCube och PlayStation 2 var dock samma, och Xbox. Men sen har vi då, ja, PlayStation 1 som är olika och PC som är olika. Jätteskumt. Ingen aning varför det blir så, men här är vi.
Det hade varit lite jobbigt att få in så här typ GameCube-spelet på en Gameboy. Eller typ få in, eller att man spelar Gameboy-spelet på GameCube. Det går ju med Gameboy-play, men så det var... Med Hemligheternas kammare, då kunde man liksom flyga runt Hogwarts-slottet på kvast ju. Helt fritt.
Ja, i PlayStation 2-versionen vet jag att man kunde. Det var helt otroligt.
Det var det enda som var bra med det spelet.
Ursäkta mig.
Du kan ju inte säga att Hemligheternas kammare var ett bra spel.
Nu kommer vi börja slåss.
Du får tänka på att han var 0 år när det kom.
Ja, just, jag kom på det. Man har ingen riktig smak. Du var faktiskt, nu ska jag säga, Hemligheternas kammare 2002.
Ja, något sånt, ja.
Du var ju knappt påtänkt.
Ja, alltså, som sagt,
jag gillade mycket bajsspel när jag
var
typ 2.
Sämsta film i sen spelet jag köpte var Pirates of the Caribbean at World's End till Wii.
Jag har det på styr.
Fruktansvärt. Alltså, man var ju så här svärdstrid och sånt, så hade ju Wiimote, så skulle man liksom vifta på den då för att liksom slåss. Och det spelade liksom ingen roll vad du gjorde. Om du bara fortsatte vifta så kunde du liksom inte dö. Så spelade jag och min kompis Robin spelade då multiplay mot varandra, och vi båda bara sitter och viftar, och vi liksom är ett stalemate. Och du kan sitta där oändlig tid.
Alltså, jag bara tänker på de hemska sekvenserna med Pirates of the Caribbean i Kingdom Hearts.
Ja, det är inte ens likt.
Ja, men det var inte bra.
Nej, då kan du tänka dig hur
vi
spelet
det, var. Alltså, vi håller inte med dock, men fortsätt.
Alltså, att bara vifta, det får mig att tänka på någon spelare typ Sing på Xbox. Och det enda jag gjorde var blåsa i mikrofonen, så fick jag fulla poäng.
Du var en sån alltså.
Nej, jag spelade Sing. Jag stod ju där och bara... Alltså, jag gav det 100%.
Alltså, jag körde ett duell på min polare, och då var det Bust the Move, den hiphop-sången, och min polare, han sjöng, och jag bara sa lol, bara lol, och jag fick bättre score än honom bara för jag höll rytmen.
Det där hade fått mig att gråta när jag var typ 12. Alltså, jag hade gråtit och gått därifrån.
Ja, typ igår då.
Det sämsta licensspelet jag har spelat och ägt är det där gällande Universal Theme Park, eller fan det heter, till GameCube, som Angry Video Game Nerd till och med gjort en video på. Så om ni inte spelat det, kolla upp det, för att det är hysteriskt uselt.
Jag vet inte vad som är det sämsta
licensspelet jag har ägt. Är det bättre eller sämre än Rambo the Video Game?
Jag har inte spelat Rambo the Video Game, så jag vet faktiskt inte.
Men jag skulle nog fan... Pageant om Rambo.
Nej, det är ökänt dåligt.
Ja, men alltså, typ alla publikationer gav det ettor när det kom, liksom. Och jag såg
spelvärldens The Room.
Ja, och jag har sett spelet. Och man, alltså, de har inte ens spelat in ny dialog. De har bara rippat liksom VHS... dialog från filmen på VHS-kassett, liksom. Och bara... Och så har de lagt in det på de fulaste mellansekvenserna du någonsin kan föreställa dig.
Nej, men alltså, jag måste ju ändå säga att jag är lite besviken här. Jag har gått hela den här avsnittet och trott att Oliver, du sitter där med Rambo the Video Game Knowledge. Och verkligen så här, jag tänkte, kom.
Ja, nej,
och
nej,
så
nej.
Säger du
Oliver att du inte är för fin. Oliver är för fin för att spela dåliga spel.
När var det kom? För jag tror jag var på redaktionen när någon stackare på Game Writer recenserade. Det kom...
Ja, jag för mig att 2014, Tommy och Ludde på Svampriket också gjorde någon rolig grej på det där.
Så vi hade liksom så här våran redaktionschatt, och retade han som satt och recenserade det och bara... Ja.
Ja, det var ju synd. Det var ju synd för dig.
Men ja, men alltså...
Men jag säger det typ så här, tänk att gå på premiären av The Room, liksom.
Det ska ju ha... Det ska väl gå nu som nypremiär nu, tror jag.
Åh.
In i Göteborg.
Är det sant?
Ja, alltså den går ju för fan på bio jämt. Alltså ifall man letar tillräckligt noga. Det är alltid fullsatt.
Biograf du brukar gå på.
Ja, men den
Haga bio.
Jag kommer inte ihåg vilken bio det var. Men alltså det är ju typ alltså den har ett kultfölje den filmen liksom folk som går och ser den.
Den är fruktansvärt dålig verkligen. Alltså, jag har aldrig varit med om en film som är så kort
just
som känns så lång.
Apart, Lisa.
Ja, nej men nu har vi faktiskt suttit och snackat så länge. Ja. Det börjar bli väldigt sent.
Jimmy behöver gå och lägga sig.
Ja, lilla nanna, no.
Ja, men alla kan ju inte leva loppan som Oliver som nu ska gå och köra liksom sitt andra liksom, race med spel här.
Ja, när jag går upp och kissar den här så kommer han sitta och spela.
Sittan där och bara, jävla jaske.
Ta ner bokhyllan för pann.
Ja, precis. Men kul att du ville vara med, Jesse.
Tack för att jag fick vara med. Gud, vad roligt.
Så att om man inte lyssnar på dig här en gång, så var hittar man dig då?
Ensam i rum.
Nu lät det som att jag aldrig kom vidare. Nu lät det som att vi sa att ja, det var den här gången och aldrig mer. För att fy fan, nej men så är det inte. Men vart hittar, kan man följa dig någonstans? Jag vet inte hur ni unga människor liksom beter sig på internet. Vi gamlingar är ju på Facebook och Twitter liksom.
Det heter X faktiskt, inte Twitter.
Nej, det gör det
fuck
fan
you,
inte.
Nej. Kom han ut som Elon Stan här också?
Verkligen. Nej, man hittar mig på Instagram, I guess, Jesse Rydland. Annars så hitta mig jättegärna inte. Jag vill inte ha massa fans som står utanför mitt hus. Det blir jobbigt. Jag kan inte signera autografer heller. Så, ja. Det blir jobbigt.
Det blir jobbigt. Men på Instagram finns du?
Absolut.
Kul. Och ni andra, ja, ni vet var vi finns.
Vi lägger in hans adressuppgifter
och precis, vi doxar Jesse på en gång. Så här kan ni hitta honom. Skicka
ni hittar honom utanför McDonalds. Han tigger om pengar för spel.
Alltså faktiskt, köp. Där sa du någonting. Alltså genuint.
Ja. Kan ju sätta dig bredvid de här som faktiskt inte har något hem. Och du bara, men jag vill spela Split Fiction.
Och de bara, jag vill ha mat. Jag vill leva. Jag bara, jo men nu tar du det lugnt här. Jag måste faktiskt
jag vill ha näring för själen faktiskt.
Exakt.
Det är bara att säga såhär, för mig att få ihop Split Fiction går mycket fortare än för dig att få tillräckligt mycket med mat.
Själv barn sådana här McDonalds-leksaker och sälja dem.
Ja. Maila inte oss på kontaktspelsnack.com, gå in på lugn.se och skriv och kommentera där eller på något av våra sociala medier, ni hittar oss överallt. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Puss i ymsken.
Farväl!